Spelsnack avsnitt 635 idag. Jag, Jimmy, och med mig har jag Oliver.
Hallå.
Adam.
Tjosan.
Och Douglas är tillbaka igen.
Hallå där.
Hallå. Jag vet inte hur länge sedan det var. 2 veckor, 3 veckor?
Det brukar alltid vara ungefär 2-3 veckor och sånt där.
Du har haft fullt upp.
Alltså jag har haft så mycket att göra. Så mycket att göra. Jag jobbar med hockey-VM just nu. Så att det har varit jobb typ varje dag. Och innan dess har det varit någonting varje dag sedan mitten på april. Så jag har varit ledig kanske 3 dagar senaste 30. Så ja. Uff. Men idag är jag helt ledig. Helt mentalt frilagd från allt. Så att jag ligger bara i soffan och kollar på sport. Och så kommer jag ner hit och pratar lite mer. Så det blir kanon.
Går det bra för oss i hockey-VM?
Nej. Okay. Vi torskade mot Norge igår. När vi spelade in. Så att... ja, om man kollade oddsmarknaden så låg, för någon som inte riktigt har koll så ska man ju ha lågt odds, då är man favorit. Norge hade ungefär 12 gånger pengarna på segern och sånt där. Och så slog de oss, såklart. Och det är den största segern i norsk hockeyhistoria, så det säger väl det mesta.
Mycket pinsamt för oss då, med andra ord.
Mycket pinsamt för oss. Vi har aldrig förlorat mot dem i ett tävlingssammanhang. Så,
oj!
Inte ja. I alla fall.
Men vi kunde unna oss och liksom bara, ni kan ha en.
Ja.
Men det var ju det de tänkte när de gick in i det här hockey-VM-et. Liksom, vi ska göra historia. Och det gjorde de.
Genom att vara sämst. Så, ja, måste match mot Slovaken på tisdag. Så det har väl folk vetat hur det går. Kanske inte de som lyssnar på den här podden. Men ja, torskar vi den så missar vi slutspel. Och det har inte ens sedan 2021. Så att, ja. Inte jättebra.
Går det inte dåligt för oss i fotboll också?
Nej, där är vi ju i fotbolls-VM nu. Det gick ju dåligt. Sen lyfte vi in en ny förbundskapten. Ja, och till slut så räddade det ut sig. Så att man får väl se hur det går i sommar. Men vi har varit otroligt mycket i källaren i fotbollen. Och hockeyn mår inte bra just nu heller. Så det var som Amanda sa innan jag åkte till jobbet. Det känns som att det går åt helvete för alla svenska landslag. Och ja, det är väl typ bara Duplantis som kan hoppa stavhopp. Lagidrotten är oftast skit. Så kul att vara svensk.
Vi kan sluta med sport helt och hållet och bara sitta hemma och spela tv-spel istället.
Det är kanske det som har hänt. Folk spelar så mycket tv-spel och att de som faktiskt är intresserade av sport är inte speciellt bra på dem. Alla nej, bra exakt. Typ börjar spela Fortnite eller någonting sånt.
Exakt. E-sportscenen har jag inte riktigt koll på, men NIP sålde väl ut sig till Saudi, eller hur var det där?
Jag tror det.
Åh nej, jag hade ju en NIP-router back in the day. Köpte det billigt på jobbet.
Ja. Man är inte typ Saudiarabien köpt upp jättemånga e-sportslag.
Jo, det har de. Och petat i den vanliga köttsportvärlden också. Och sådär. Så att, ja, sportswashingen är på alla fronter.
Det slog mig en tanke idag faktiskt att typ så som spelbranschen ser ut idag, att den kommer förmodligen se väldigt mycket annorlunda ut typ om 5 år. För jag tänkte på det här med Electronic Arts köptes ju upp av ett Saudi-bolag, eller hur? Och då är det ju det här lånet som ska betalas tillbaka som är jättedyrt. Och det finns ju risk att EA kanske inte finns kvar efter det med tanke på att det kanske styckas upp och säljs av och vad som helst för att tjäna in de pengarna. Ubisoft går också dåligt för. Och Activision blir köpt av Microsoft så att liksom de tre stora utgivarna liksom håller på att lite skuffas undan.
Ja, men de har väl nice att dubbel A och sådär går ju framåt. Folk vill ha mindre upplevelser som är greppbara snarare än de här stora bloat grejen. Så det är ju trenden jag har pekat mot också under en lång tid nu, att de här 10-15 timmars singleplayer-spelen alla pragmata, de kommer skörda framöver tror jag. Och det hoppas man ju på också, på något sätt.
Och att inte spela är så jävla dyra. Du behöver liksom inte göra allting. Du kan göra någon grej bra. För det hände ju den här veckan, det var ju det att, vad ska du säga då?
Nej, både Pragmata och typ Star Fox kommer ju vara billigare, som också en mindre upplevelse. Och, alltså det, ja, får vi se. Vart trenden fortsätter åt sen.
För att den här veckan så, eller förra veckan blir det nu då, men där Bungie sa att de lägger ner liksom uppdateringen till Destiny 2. Vilket egentligen är liksom slutet av en ganska lång era när Destiny 1 kom ut 2014.
Ja, 2014, ja.
Och Destiny 2 blir 9 år i år. Så att det är liksom en jätte, jättestor grej. Och speciellt också med tanke på, du får rätta mig om jag fel där Adam, för jag har inte så stor koll på Destiny, men det är att de slutförde ju den här Light and Dark-sagan med, vad var det, Last Light? Nej, Final Shape?
Final Shape.
Final Shape. Och sen så var det liksom så här, alltså det naturliga steget hade ju varit ett Destiny 3 då. Liksom att okej, det här kapitlet är slut, nu kör vi liksom nästa grej. Men istället så har man då, man börjar på en ny story liksom, i Destiny 2.
Mm.
Och den kommer man ju då förmodligen inte slutföra.
Nope.
Nej. Och om någon skulle vilja spela hela Destiny från start till mål så kan man inte göra det.
Nej, för det är saker som har... nej, om man räknar bort det så. Ja, nej. Fast om man kan spela hela Light and Dark-sagan om man ignorerar expansionerna som Bungie voltade och inte patchar tillbaka.
Så det är typ som att man säger, nu ska vi se hela Lost, men vi skippar säsong 3 och 4.
Ja. Ja.
Så man kan, men det är inte riktigt komplett.
Ja, exakt. Så liksom hela originalkampanjen från Destiny 2 är borta. Och typ de 2-3 expansionerna efter det är borta också. Mm.
Man får spela Destiny med naturlig minneslucka.
Ja.
Inkorporerad.
Det är en ganska stort problem. Egentligen, alltså när man tänker till liksom att okej, varför kunde inte Destiny 2 vara hållbart längden då? Så är det för att hur ska du som ny spelare komma in och spela Destiny 2?
Ja, de har ju den här Light... vad heter det? First Light. Som är en sån här intro-grej. Men den är... Det är typ en liten mini-story där man bara introduceras i lite olika platser och karaktärer och system. Men den liksom... Den introducerar ju... Den är hopplös. Och man har noll koll liksom att hålla reda på de mer avancerade systemen. Mm. Och sen har den ju egentligen typ ingenting med den övergripande storyn heller. Så det är inte lätt för nya spelare att komma in alls.
Men hur funkar det typ om man jämför med liksom andra sådana här spel som har pågått igenom? Hur liksom funkar det typ för World of Warcraft? Jag vet inte om någon har spelat World of Warcraft på jättelänge, men där var det ju liksom, jag vet att fram till Cataclysm då kunde man väl typ spela igenom det från liksom det som fanns. Men sen efter det...
Cataclysm var ju en form av reset. Nu, när man, om man startar en WoW-karaktär idag, då finns det typ en... jag har för mig, det var så när jag testade en gång, att det finns typ en liten mini-story. Man är typ på en ö eller något sånt och introduceras och dödar karaktärer. Och besegrar en boss. Och sen kommer man in typ till den nuvarande expansionen liknande.
Okay.
Och sen när man typ kommer till Orgrimmar eller vad fan det nu är, om man är en hård karaktär då, så kan man typ välja en annan kampanj, tror jag. Det var lite rörigt när jag testade när det var Shadowkeep. Nej, inte Shadowkeep, vad fan säger jag, det är Destiny. Shadow Realm, Shadow, expansionen alla hatar i alla fall.
Jag har ingen koll, jag har inte spelat World of Warcraft sen Cataclysm. Så...
Funderar på vilken. Problemet har ju varit scalingen i retail. Och att liksom, det har varit så ovärt på något sätt. Och...
Shadowlands! Ja.
Mm. Det har varit så ovärt att levela en karaktär från början till slut. Så att vi gamla i gamet, vi spelar ju Classic. Och där har de släppt Classic 2 gånger om. Så de har ju den liksom, processen istället. De som spelar retail, de har liksom inte slutat och... Vi andra som vill börja om från början spela Classic istället, typ.
Och där har vi också...
På Classic är de i Mists of Pandaria, så det är väl fjärde expansionen. Och i Classic så har de precis släppt Burning Crusade, och det var också annonserat ganska nyligen att de kommer göra en ny version av Classic också som bara fortsätter Classic-spåret, för det finns en så här fanmade server som har bara byggt på den delen utav världen, så att det liksom inte har kommit några nya kontinenter eller någonting. Hela Azeroth-grejen har de byggt vidare på, och det kommer också komma typ Classic, jag kommer inte ihåg vad det heter nu bara för det. Men ja, det kommer
Classic
komma en till
Classic eller något sånt.
Typ något sånt. Liksom. Ja. New Game Plus, Classic, jada jada. Och så, ett annat bra exempel på MMORPG som har lyckats med det här är också Guild Wars 2. För där
vill
de startat
spela Guild Wars 2.
Det är superhärlig combat i det. Och där om du startar en karaktär så är det, alltså långsam leveling som det var från första början. Sen har de också det här med Living World-grejer med säsonger och sånt där. Men du kan spela om alla säsonger från första början. Så att du har också en personlig story. Du kan spela som ett singleplay-spel som jag har gjort mycket också. Mm. Så att där har du liksom 200-300 timmar content. Du kan bara jobba dig igenom liksom på egen hand. Och fortfarande öppet liksom för allmänheten och sånt där. Och bara ganska sparsmakat med DLC:n. Tror jag var 4-5 paketen och sånt där om jag inte missminner mig totalt. Då får ni väl kapa mig i kommentarerna. Men så det finns ju exempel på företag som har lyckats med det där. Så att man får väl hoppas att Stop Killing Games har inte sagt satts in i bruken. Men det hade varit nice om de hade i alla fall. Här har du Destiny 1 plus 2 med liksom storylinen i alla fall. Så att släpp som single player kampanjen. För att story och lore-mässigt är Destiny fantastiskt. Och det vore så tråkigt om det bara förspills, tycker jag.
Sen, vad heter det här? Det är också ett live service-spel som har fortsatt hur många år som helst och fortfarande har en ganska stor publik. Det här, man är en Tenno, science fiction ninja-spelet, vad heter det?
Warframe.
Ja, Warframe. Det skulle jag säga är en hyfsat liknande genre som Destiny. Ish. Och det går fortfarande ganska strong med expansioner och uppdateringar och sånt. Det håller på minst två konsolgenerationer börjar på PC såklart ju.
Jag kommer ihåg när Warframe kom till PS4.
Mm.
Det var typ första eller andra månaden efter släpp.
Mm.
Men då var det inte så Destiny-likt va? Det har väl växt in och blivit
alltså det, Destiny. Jag tänker först. Destiny-likt som är liksom, det var ett online-kopplat live-service-spel, så att säga. Ja,
för i början var det inte mer typ så här, alltså, nästan som typ dödsmatcher och sånt, eller?
Nej.
Minns jag fel?
Dödsmatcher kommer jag inte ihåg någonting om. Man typ grindar igenom banor och dödar fiender.
Ja, kanske. Jag kanske testade det någon gång, men jag var ju mer sugen på PlanetSide 2, kommer jag ihåg.
PlanetSide 2 var coolt. PS4. Det, jag vet inte fan, hur många spelar PlanetSide längre?
Och det tror inte jag liksom... Ens det är live fortfarande.
Det jag tror... måste jag kolla det.
För jag minns typ... Jag minns när jag liksom var en podd för... Ja, det här är jättelänge sedan nu. Men de spelade väldigt mycket av PlanetSide 1. Och var liksom väldigt liksom pepp på det. Jag tyckte det var skitkul. Och det
PlanetSide 2... PlanetSide 2 är fortfarande live.
Kändes som ett större Battlefield liksom. Även om jag inte var jätteförtjust i det när det kom till PS4.
Mm. Nej, PS4-versionen var inte bra.
Nej. Så det kan ju förklara saken, helt enkelt.
Mm.
Varför? Men det, ja, det känns ju som ett lite märkligt kapitel liksom med Destiny 2 där. Och att det liksom slutar. Att det är väl lite oklart också hur det blir med Bungie framöver. För att Marathon går ju inte som tänkt, kan man väl nästan säga. Med tanke på hur stor studion är. Och det är liksom väldigt få spelare.
Jag har inte mappat det nu. För typ
jo.
7 säsonger.
Så att det kom... Ja, i alla fall liksom typ... Ja, men de har väl en lös plan fram till typ säsong 5 eller någonting sånt. Men säsong 2 startar ju nu i juni.
Mm.
Och då kommer de börja experimentera mer med typ PvE-lägen och ska liksom göra progressionen lite bättre. För att just nu är det ju designat egentligen som att det här är det spelet du spelar och det tar tid att göra saker.
Så är som de vi har ju... flesta sådana här live service spel, men det är, problemet är att det är sån hög ribba så att det liksom inte är värt tiden för majoriteten av spelare, för att det är bara de ultimata sweatsen som tjänar.
Ja, men då är det också gjort av en studio som inte är liksom 800 manna stor. Det är väl det som egentligen är Bungies problem. De är en för stor studio. Det, är liksom, det kostar dem jättemycket bara liksom att hålla igång. Och det finns ju i princip inget sätt för dem att tjäna pengar på folk som spelar Marathon. För att vad ska du köpa?
Season Passet?
Ja, men du ska köpa Season Passet. Kostar typ, vad är det, typ 200 spänn?
Spelet?
100 spänn.
Och så spelet. 100 spänn kostar Season Passet och spelet kostar typ 400 spänn. Så det är 500.
Nej, Season Passet är inte bara 100 spänn. Det var rea på det, men det kostar inte bara 100 spänn för hela Season Passet. Men
det är inte dyrt.
Nej.
Det är inte som att du får köpa spelet igen. Och sen så finns det ingenting annat egentligen
du kan köpa. Season passes ska ju inte vara så extremt dyra.
Absolut, men det är liksom, vad ska du köpa? Och det hade ju kanske varit okej då om de hade haft typ 50-60 tusen som spelar liksom hela tiden. Och sen så kommer in nya folk och så köper de liksom. Men det händer ju liksom inte, utan det är ju snarare så att det droppar i spel hela tiden. Men de ska väl göra det lite mer. För att det är också ett problem med Amazon i så fall. Om man nu skulle hålla det som det ser ut idag, så är det att om du inte hoppar in tidigt i en säsong och börjar spela och du kommer in sent, då är det liksom så att då ligger du så mycket efter. Så det är också en utmaning för det spelet. Så det ska bli spännande att se hur de gör. Samtidigt som alltså vi gillar ju Marathon. Och ändrar man på det så kanske man inte tycker det är lika kul längre. Det är alltid den grejen liksom. Vi får se om de kan vända det skeppet eller inte.
Jag tror att de flesta som spelar Marathon älskar Marathon.
Ja, jo, men det är klart. Det är bara att de är så få.
Precis.
Och risken är att om man ändrar för mycket av spelet, så att de som faktiskt gillar det, de fortsätter inte sen. Och så kanske har en större liksom mängd spelare som kommer in. Och sen så bara, men de kanske inte heller gillar det sen. Och sen är det ingen som spelar med det längre. Alltså det finns ju alltid en risk med det.
Mm-hmm. Ja, jo, men alltså, det är liksom, nu när man har snackat om det, är så många som kanske inte spelar. Som bara, men jag vill ha PvE-lägen, och jag känner liksom att det är typ lite, hur ska man säga, counterintuitive för vad Marathon är. Så jag vet inte, jag har nog inte varit så intresserad av ett PvE-läge i det spelet. Men jag tror att Bungie kommer behöva titta på sätt att göra det mer attraktivt för en större skala. Men sen är det liksom, hela den jävla genren är en nischad genre. Jag menar, man kollar på, vad heter det? The Finals studions Embark-spel.
Ark Raiders.
Ark Raiders, precis. Det är ju liksom en väldigt stor framgång, men det är ju, man kan inte räkna med att alla spel av den typen nu plötsligt är lika framgångsrika. För att det är en ganska hostile liksom, stryker det inte medhårs genre.
Men sen, jag antar att det folk hoppas på, eller liksom utvecklare hoppas på, att de är det spelet som helt plötsligt bara bryter igenom.
Ja.
För att det är liksom, kolla bara på typ Battle Royale. Det var också en nischad genre innan PUBG. Det var liksom så här, det var typ ett experimentalläge liksom i H1Z1, där det var liksom några tusen som spelade. Mm. Sen kom PUBG och det var liksom bara så här, blåste alla helt av stolen. Och det är också ett läge som inte stryker folk medhårs. Även om du inte förlorar någonting genom att dö, men liksom det här med att du hoppar in i en match, dör och sen är det slut. Det är ju väldigt liksom inte nybörjarvänligt liksom. Det är typ därför typ helt otroligt att Gears of War blev så populärt som det blev, med tanke på att det var inte heller nybörjarvänligt, eftersom du dör och sen så är du ute liksom. Sen har de gjort saker för att förbättra det också, liksom med Team Deathmatch och lite sådana grejer. Men liksom, jag tror att man liksom hoppas bara att det är okej, den här gången kanske det funkar, du vet. Att vi är det spelet som bara säger att nu kommer massa spela.
Ja. Alltså, jag vet inte om det är så att spel i sin måste, för att kunna bli på, eller om man ska anta att spel blir populär bara för att det, folk vill ha bra, intressanta spel. Och det liksom måste inte stryka dem medhårs för det. Jag menar, Counter-Strike. Jag tycker Counter-Strike är svårt spel. Jag fattar inte det spelet. Hur siktet fungerar och sånt. Och där är också, ja, man dör, man är out. Och det är liksom har för evigt i typ 20 år varit ett av de mest populära spelen.
Det har alltid funnits väldigt hardcore, liksom, ska man säga, oförlåtande spel, men just alltså med extraction shooters, liksom att det handlar inte bara om att du dör och så är du ute, utan det är du dör och sen är du liksom mycket fattigare för att du förlorar allting. Ja. Det är den stora grejen, känner jag, liksom att alltså spel som fungerar som så att men du dör och sen så är du ute till nästa runda, det är liksom, det är ganska casual jämfört med vad en extraction shooter är, liksom där om du vågar ta med dig ditt bästa vapen, då riskerar du liksom att bli snipad och förlora det för evigt.
Mm.
Det
Sen så är ju faktiskt Marathon ganska snällt. Alltså det är inte svårt att bygga upp sig igen.
Mm. Nej, men det vet man inte.
Nej, absolut, och... absolut. Men det är liksom så här att det är så att...
Alltså det har blivit svårare att bygga upp sig nu med tanke på att den jävla Premium Noob-banan är en av de värsta upplevelserna någonsin.
Ja, för de har ju gjort... De har ju ändrat nu så att typ, de vanliga banorna, liksom så här, event och sånt spanas liksom, det är liksom garanterat att det är liksom en boss eller ett event eller någonting sånt på banorna. Vilket gör att de droppar nycklar till cryo, eller nycklar till rum som gör att du kan hitta bättre loot.
Mm.
Och de två populäraste banorna att göra, liksom att farma de grejerna på var Perimeter, vilket är den första banan, som var den enkla banan då, och sen Daimar som är lite svårare. Så att vi har ju blivit helt, alltså totalt sönderägda på Perimeter och Daimarsh. Och Outpost då, som är liksom den då svåra banan förutom Cryo, hur lätt som helst. Alltså vi är liksom helt dominerat på den banan. Det är liksom vad vi än har gjort på Outpost, vi bara, inga problem. Vi klarar allting. Så fort vi hoppar in på Perimeter, då är det liksom, alltså... Det är skottpeng på en och gör man minsta lilla ljud på en, då är det liksom det bara regnar ner lag på er.
Ja.
Så att det är tufft.
Och vi lyckades nu precis i slutet av säsongen ta vår första vault i Cryo.
Det känns jävla nice. Så jävla nice.
Ja, men jag är fortfarande till level 100, så bli klar med din recessionsspel som vi ska prata om sen, Oliver.
Ja. Ja.
Ja, men det kommer vi hinna nu, för nu får man så mycket XP så man kan nästan, alltså en bra match så går i princip upp en, i alla fall en halv level.
Mm,
så ja. Att det är ju, det är nice. Men det hade varit kul att kunna ta typ val 2 också innan resetten.
Mm.
Så att vi i alla fall har kommit någonstans. Vad är det, 6 valv?
Om man räknar med sista valvet är det 7.
Okej, 6 valv innan man kan öppna valv 7 då, som är precis. Bossen. Mm. Och den progressionen sparas ju mellan säsongerna.
Gör det?
Jag har för mig det, för att du får ju liksom när...
Så subroutines får man ta med sig.
Precis, eftersom codexen sparas så är det liksom en checkbox på att du har tagit det valvet.
Kommer förlora våra nycklar, vi får använda alla våra nycklar innan säsongen är slut.
Ja, det får vi, men vi har nyckel 2, vi har nyckel 5 och vi har nyckel...
Vi har nyckel 3 också.
Ja, vi har nyckel 3. Ja,
har jag inte nyckel 3?
Ingen aning.
Jag tror vi har 3.
Ja,
vi får ta inventarier av våra nycklar.
Ja, så vi har lite att göra det. Men det...
Det är synd på Bungie, för att jag har tänkt på det här en del liksom, och inte bara det senaste, men liksom sen Sony köpte upp dem. Att liksom tanken på att Bungie ska liksom stängas ner känns rätt sjuk. Och det är liksom inte en omöjlighet.
Nej.
Med tanke på hur mycket pengar de blöder för. Alltså Sony skulle inte köpt den studion.
Men de blev ju lurade. Sony blir i princip lurade att köpa den här jävla studion till så mycket pengar av de här jävla blodsugande cheferna på den studion. De blotade upp studion. Startade projekt och sa, vi håller på med så mycket. Vi har så mycket utveckling. Vi har så mycket revenue. Och blotade upp studion. Maximerade värdet. Sålde det till Sony. Och sen bara köpte de sportbilar och fuckade över allt.
Ja,
jag tror de hade, vid köpet då så var det 3 projekt som var igång. Det var ju typ, det var, förutom Destiny 2 då, så var det ju Marathon och sen 2 stycken icke utannonserade projekt tror jag.
Mm.
Men sen var det också att jag tror att det fanns en ganska push från aktieägarna för Sony också att köpa. Just för att ett, de hade ingen live service strategi. Medan liksom andra utgivare liksom hade liksom rönt i stora framgångar liksom med att ha någonting som hela tiden drar in pengar.
Mm.
Och Microsoft
jo, men 3 miljarder är fortfarande...
Absolut, det är jättemycket pengar. Det men jag tror att det fanns...
Studion var inte ens värd 1 miljard dollar egentligen när de köpte den.
Nej, nej, men alltså det fanns en anledning till att det ser ut som att de gör någonting åt problemet de egentligen inte hade, med tanke på att alltså den här jävla live service pushen har ju varit ett stort fiasko också.
Ja. Sagt.
Alltså det är liksom så här, wow, alla de här singleplay-spelen vi hade under PS4 som gjorde liksom att verkligen man typ vann över en stor del liksom användare som bara liksom så här, wow, PlayStation liksom. Det är bara så här, ja men okej. Okay. Nu gör vi tvärtom istället. Det som Microsoft gjorde i slutet av 2000-talet. Det ska vi göra nu och kommer lyckas jättebra. Och nu är det liksom ännu svårare.
Mm. Man vinner mycket goodwill och mycket liksom... ska man säga real estate på sociala medier och grejer med spel som God of War, Last of Us och Horizon, men man tjänar inte Fortnite-pengar, så det kan vi inte fortsätta. Vi måste ha Fortnite-pengar, vi måste liksom, vi måste ju tjäna mer pengar hela tiden. Räcker inte ja. Att,
det räcker inte med att de tjänar 30% på alla sälj på sina plattformar. Nej,
att det är liksom här, vi är industriledande.
Och inte ens Fortnite-pengar räcker till att göra Fortnite längre heller. Så att
nej,
det,
det är ju det sjukaste.
Shit. Ständiga men ändå liksom... growth, alltså. Det är så sorgligt. Ja. Vilka, vad har vi för ja, samhällssystem på riktigt? Alltså.
Ja, men det säger ju sig själv. Det är en ohållbar situation. Du kan inte ha oändlig growth. Det är en omöjlig sak inte, att komma
det finns av. Inte liksom pengar och människor nog på planeten.
Line must go up.
Mm. Ja. För det är så att jag hade en gammal...
Vi kommer liksom, bli varse nästa år när AI-bubblan spräcks.
Mm. Alla kommer att försvinna.
Vi hade en gammal chef då, som, eller hon var chef för liksom Sverige-delen av ett företag och när jag jobbade i butik. Och hon var liksom typ så här, hon bara... Alltså tanken är ju inte att vi ska gå plus. Tanken är att vi ska gå runt.
Mm.
Det är liksom, det var hela grejen. Vi ska få in tillräckligt mycket pengar så att vi kan liksom betala alla och fortfarande liksom arbeta kvar. Det är liksom huvudmålet. Och sen så går det plus så är det en bonus såklart. Och man kan utveckla verksamheter och sånt. Men det är liksom...
Mm.
Det är aldrig tillräckligt. Tänker också om så här, GTA 6 kommer ut och sen bara... failar. Och bara, oj då, vad gör vi nu?
Alla har bättre saker för sig.
Vilket spektakel det har blivit om GTA 6 kommer frågan, ut och inte når sina...
Nej, men det är också frågan, hur mycket, för det här vet vi inte heller om, hur mycket behöver GTA 6 sälja för att det liksom ska anses vara good enough?
Vad är det folk spekulerar om? $2 miljarder i budget?
Ja, om inte typ 3 är väl det högsta jag har hört folk slänga runt. Men ja, alltså IGN hade en rubrik, jag läste inte själva texten för att jag fattade vad poängen var, men den står liksom att GTA 6 kan vara det högst säljande spelet någonsin och ändå inte dra in sin budget.
Det låter weird att om, för vad var det högst säljande spelet någonsin, vad är det, GTA 5 eller?
Minecraft.
Det låter crazy om de skulle sälja 150 plus miljoner exemplar och fortfarande inte gå runt.
Okej, men jag tror att de tänker väl i revenue snarare än antal antal exemplar. Och sen, alltså, wordingen var nog inte att gå runt utan att vara framgångsrikt eller vara värt det, eller vad man ska säga.
Men det är en sån, alltså GTA eller Rockstar, en sån anomaly i AAA space egentligen. För det är så många som gör såna här superbloated AAA spel och då liksom de måste klippa bort någonting eller offra någonting eller vi kan inte ha det vara kreativt eller intressant nog på något sätt. Rockstar gör spel som fortfarande liksom kör en fullmatad singleplayer kampanj. De har ju multiplayer också, men det är liksom de skimpar inte på de är inte som COD som liksom allting handlar om online och så har ni en skitdålig kampanj som bonus.
Så vi vet inte om de har skimpat på GTA 6.
Nej, men
nu.
Alltså om vi tar GTA 5 och Red Dead 2. Red Dead 2 känns inte som bara som ett AAA-spel. Om vi tar liksom storyn och berättande och allting sånt.
Jag kan tänka mig att alltså Red Dead 2 blir egentligen exemplet här med tanke på att jag vet inte om de själva förstod riktigt att GTA 5 skulle bli så framgångsrikt som det blev. Nej. Att GTA 4 har ju inte den online-komponenten som GTA 5 har. Det är liksom mer så att fun to do med kompisar. Medan liksom det systemet som byggdes för GTA 5 sen var en helt annan. Som är ett ganska kastsystem också. Alltså det kändes redan ålderdomligt när det kom. Så att vi får ju hoppas att... Alltså bara det att hoppa in typ och köra en deathmatch med kompisar är ju typ rocket science i GTA 5. Jättemärkligt system verkligen. Så det får man på som har fixat i GTA 6. Ja, men det ska bli sjukt spännande att spela GTA 6. Vem vet, kanske sista GTA att vi hinner spela.
Innan vi dör.
Innan vi dör, ja.
Innan pensionen i så fall.
Ja, det är nog... Kan du ta till nästa GTA? Typ 20 år kanske?
Red Dead 2 har sålt 85 miljoner exemplar.
Det är bra.
Nu för tiden är många exemplar liksom på rea och skit. Men det är fortfarande jävla bra siffror.
För vad landar Red Dead 1 på? Typ 20 kanske?
Ja, något sånt. Undrar hur mycket boost Red Dead 1 fick av de nya versionerna på nya konsolerna?
Ingen aning. För det fick man inte typ gratis uppdatering om man hade... Jag tror jag ägde...
Man fick en gratis uppdatering om man ägde 360-versionen.
Ja, precis.
Inte för PS3, eller PC fanns inte. Och inte Switch heller.
Nej, ja, men det är spännande.
Och ingen på Xbox köper spel ändå.
Det ska bli spännande att se om hur GTA 6 kommer vara. Och om de fortfarande har liksom här, de följer mantet efter sin liksom, för att redan när jag spelar Red Dead 2 så vissa av de grejerna i de uppdragen känns liksom som, vad ska man säga, gammal design. Som har följt med dem sedan GTA 3.
Mm.
Som liksom ingen annan gör det. Och det blir sån kontrast när man liksom, oj, jag är inte van att spel låser ut den på det här sättet. Eller att oj, här var en out of bounds area jag inte kan se. Men spelet bara, här får du inte gå, game over liksom. Sådana grejer, undrar hur de ska lösa det. Men ja.
Vi ska se... Red Dead... Över 20 miljoner exemplar har sålt Red Dead. Nu har Red Dead 1 sålt, i alla fall från 2025.
Men det var också... Nej, det kom till PS3 och 360, men inte PC från början.
Det kom inte på PC förrän typ förra året eller något sånt. Jag kommer inte ihåg när PC-versionen släpptes.
Också helt sjukt.
Ja, det är intressant för att Rockstar visar ju liksom att PC är inte så jävla viktigt för dem.
Undrar varför? Vad är det som gör att de inte släpper en PC-version av GTA 6 på launch?
Precis, för att hade de estimerat liksom att det är viktigt för oss liksom att verkligen nå de initiala sales figures som vi behöver, så hade de ju släppt det på PC. Men det är alltid någonting som hamnar på the back burner. Och ja. Det säljer uppenbarligen bättre på konsol än vad det gjort på PC historiskt.
Det säljer ju fortfarande gangbusters på PC. Det är inte nothing-siffror.
Nej, men det är frågan, så här, vad beror det på? Säljer det gangbusters på konsol för att det inte finns på PC från första början? Eller liksom?
Nej, sen kan jag också tänka mig att det skadar ju inte att många double-dippar sen uppgraderade PC-versionen när den släpps.
Precis. Så är det också.
Jag har köpt 5 exemplar av GTA 5 i princip.
Ja, ingen är förvånad. Jag har i och för sig köpt 3 exemplar av GTA 5.
Ja, 3, ja, precis.
Nej, men jag har typ också råkat, exakt, bara för att liksom...
Råkat? Jag bara, jag trillar och råkar köpa GTA 5, shit!
På mitt blipp!
Jag spelade på 360, så var man på PS4, och så, kul med PS5-version, alltså det har varit liksom så här. Det har bara blivit liksom.
Jag har 360, PlayStation 4 och Xbox Series-konsolerna. Jag har GTA. Ja, det är sjukt. Men, Douglas, du har kört lite bil. I Forza Horizon 6?
Ja.
Vi pratade om det lite förra veckan, men du är också en sån som gillar racingspel.
Det gör jag verkligen. Och jag skulle inte säga att Horizon är en favorit, men det har alltid liksom varit där. Och jag har alltid varit där när ett nytt Horizon har släppts.
Vad är en favorit?
Jag lyssnade på er diskussion från.
Need for Speed Most Wanted.
Det bästa bilspel.
Vad är det? Säg typ, bara släng ut 3 av de bästa racingspelen som har gjort. Får vi en baseline?
Alltså, jag är ju... För min del, alltså jag har ju följt Formel 1 sedan 97. När jag var 4 år började kolla. Och jag har liksom spelat så här Micropros-spelen, Grand Prix-spelen till PC på den tiden. Så Grand Prix 3 och Grand Prix 4 framförallt, det var riktigt bra stuff. Och sen därefter så har ju Codemasters varit min husgud. så typ Colin McRae rallyspelen, sedermera Dirt-serien, så länge de var mer rallybetonade. Första Dirt, otroligt bra. Och sen ju mer har blivit så här Gymkhana-lägen och liksom Crazy Stickers på bilarna, så har jag fallit av de serierna. Need for Speed Underground-serien. Otroligt varmt om mitt hjärta. Och sen Forza Motorsport, första och andra till original Xbox var... Xbox, eller Forza Motorsport 2 till Xbox 360 har jag spelat väldigt mycket. Så att Forza har jag alltid tyckt om. Jag har aldrig riktigt ägt ett PlayStation, så jag har inte riktigt varit inne i Gran Turismo-svängen på det sättet. Typ Tokka-spelen och de där har jag missat. Så ja, lite mer hardcore på det sättet. Och Codemasters Formel 1-spel har jag spelat i princip alla som har släppts. Alla 15-16 spel. Och liksom suttit och kört 100% race med mig själv och sådär. Så det har varit liksom min genre och go-to. Men Horizon har alltid varit ett härligt tidsfördriv. Och bara underbart att spela när man behöver slappna av. Liksom, ta 2-3 race och bara se the numbers go up. Har alltid varit en härlig känsla. Så ja, men jag hörde er diskussion förra veckan och kan egentligen bara haka på med liknande tankar. Kommer inte gå in mer än så direkt. Seasons-lägena har ju precis släppts, så ska försöka kolla in dem och se lite vad de har att erbjuda nu. Ska väl försöka bygga upp. Man har fått som en estate nu också, man kan bygga kring och sånt där. Har inte riktigt satt tänderna i det, så ska försöka utforska lite där också. Men känns ju väldigt bra. Det ser ju fortfarande väldigt bra ut. Det flyter otroligt fint. Kul med japanska liksom bilkulturen och få ta del av den. Kul att de har tagit, ja men de har tagit i alla fall ett steg tillbaka och kämpa lite med progressionen och sånt där, så att det inte är att du blir helt dunderöverröst med allt direkt, utan jag tycker att det här nya systemet med liksom, eller nygamla systemet med armband har funkat ganska bra faktiskt. Portionera ut pluppar på kartan på ett mer greppbart sätt. Jag har varit så överväldigad av femman. Det var liksom, det var för mycket. Mm. Och jag kunde aldrig riktigt ta in det och greppa det. Jag tycker fortfarande att fyran är ett av de starkare. Ettan är fortfarande bäst. För att det var så himla bare-boned.
Och det var liksom en
grundmekanik. Ja.
Mm.
Hela vägen rakt igenom. Och så. Så att ja, men de har plockat lite det bästa av allt. Och landat i en ganska schysst liksom, kompott på något sätt. Det är inget, jag tycker inte att det är 10 av 10 spel. Men sett spelmekaniskt och grafiskt så är det ju det, såklart. Men det saknar det där lilla, som Jimmy också var inne på förut och även idag, att men tävlingsmomentet är det man saknar i en arcade racer. Man hade velat uppleva liksom underground på något sätt igen. Får man inte riktigt göra. Men det är klart bättre än femman. Klart bättre än tvåan, klart bättre än trean tycker jag, men inte bäst, men det har varit väldigt trivsamt. Ska bli kul att få se säsongerna utvecklas i Japan också, bara åka runt på vägarna när man behöver slå ihjäl en halvtimme eller timme och få njuta liksom. Det gör fortfarande väldigt bra, de bitarna de gör bra så att säga.
Mm. Jag har ju tagit guldarmbandet nu, så att jag är liksom i princip kört alla race. Jag har några så här typ gauntlet racer kvar, men det är liksom så här att jag klarade dirt gauntleten idag, och det är liksom så här, när den är klar så är det då liksom avslutningen på den serien av spelet liksom, och det är liksom ingen så här typ hallabaloo för att du har klarat den, utan det är ett långt race vilket som annat, så det är lite tråkigt. Men jag känner väl att för Forza Horizon 7 så måste de typ göra någonting för att ändra spelet mer. Mm. Det är liksom, alltså, även om det är så här olika underlag och beroende på vilken typ av race du kör, så liksom det ändrar inte riktigt på hur du spelar. För typ, jag kommer ihåg Need for Speed Underground-serien, liksom Underground 1 och 2, så att spelar du liksom ett drag race, då var det en helt annan liksom typ av mekanik för att spela det. Även om det kanske inte var den roligaste, och man hade kunnat utveckla det på något sätt. För just nu är det så här, kör du drag race här, du köper en bil, håller in gasen och hoppas att du har den snabbaste bilen av alla som är där. Yep. Och sen bara, nej, okej, det hade jag inte. Så man kan ju gå in och tuna då, och spelet vill ju inte riktigt förklara för dig hur du tunar. Alltså, har du ingen bilkunskap så är det jävligt svårt. Men du kan ju liksom betala dig till en vinst. Det är bara, okej, jag köper en bil, den får fixa de här grejerna så klart. Och sen så bara håller jag in gasen och sen så hoppas jag bara att ingen bott är snabbare. Samma sak när det kom typ till även i Underground, det fanns så här drift liksom tävlingar, och då var det liksom, ja, men då hade du en driftbil som var tunad efter drifting, och sen hade du liksom en hel mekanik kring hur du driftar som inte riktigt kändes exakt likadan som i när du raceade. Så också väldigt kul, så lite sådana grejer hade jag gärna sett att de gör, för att just nu det blir liksom så här, det är lite mycket samma, och nu är ändå det här spelet släpps 5 år efter förra spelet. Och det känns inte ändå lika nytt som när man typ körde 5:an. Trots att 5:an egentligen inte heller var ny. Liksom det var ju bara 3 år efter 4:an. Men det var ändå så här att... inte nyhetens behag direkt. Och då har ändå det här spelet min favoritkarta sedan 3:an. Jag tycker det är jättekul att bara köra runt i Japan.
Ja, det är vackert. Nej, men jag börjar spekulera i att komma fram lite inom mig själv på något sätt att... skulle de bestämma sig för att det här är liksom det sista spelet i Horizon-serien, jag är ganska fin med det. Jag känner att det här har lite spelat ut sin rätt. Alltså att de kan inte riktigt uppfinna hjulet igen. Och jag vet inte om de riktigt behöver det. Och jag vet inte riktigt om vi behöver mer Horizon-spel egentligen. Det hade varit
mer spännande. Aktieägarna behöver mer Horizon-spel.
Ja, det är väl det. Risken är väl att det kanske inte säljer så otroligt bra. Jag vet inte riktigt vilken världsdel de har kvar bocka av på det sättet heller, för man har varit lite överallt liksom, sådär, så att
alltså jag hade gärna sett Skandinavien,
typ Norden. Ja, liksom. Jo, absolut,
vi har ju ändå typ rallykultur. Jag vet att vissa har slängt runt Brasilien, man har heller inte varit i Afrika än.
Nej,
men de kan göra en sån här superavancerad grafikversion av My Summer Car som utspelar sig i Finland. Man bara racear runt så hör man superfulla arga finländare bara åka förbi och bara parka eller bada bada bada.
Men det hade varit spännande att se om liksom om Playground kanske skulle få rättigheter till någon form av Need for Speed liksom underground remake historia. Eller att de tar liksom gör Forza Underground. Jag vet inte hur man skulle branda det, men att jag tror att de har i sig, framförallt om de också utvecklar Fable eller kanske lär sig göra karaktärer, kanske lär sig gör liksom berättelsedrivet på ett annat sätt. Det tycker jag ändå de har fått in lite grann här i det här, att du har ändå karaktärer som rör sig lite grann. Alltså, det de säger inte så mycket, men det är ändå på någonstans att de har försökt att få in den vibben lite mer på ett annat sätt. Skulle vara jättespännande om de bara tar, istället för ett steg tillbaka, ta 10 steg tillbaka, bara landa så här. Det här är din bil, det här är världen du lever omkring liksom. Kanske kan lära sig animationsarbete hos karaktärer så att du vandrar runt på ett annat sätt utan att få det att bli cheesy. Liksom, det är en hårfin gräns såklart. Men att jag skulle kunna se dem absolut kunna göra en remake utav Underground till exempel. Hade varit helt fantastiskt att de fick lägga vantar på det.
Men typ Forza Underground då skulle kunna och sen så liksom så att visst, Horizon har ju en del av det här, du kör liksom ute i landsbygden och sånt. Men liksom att säga att okej, men nästa spel eller vad du nu gör, bara en stor stad liksom. Mm. Nu är det liksom street racing och det är det som vi liksom ska fokusera på. Det hade varit liksom ganska spännande. För att, tycker ändå det de har skapat liksom i Tokyo i det här spelet är ju faktiskt mycket roligare att köra runt i än någon annan stad de har gjort i de andra spelen.
Verkligen. Den känns, alltså den är inte så megastor, men det känns ändå liksom myllrigt på ett helt annat sätt än vad det gjort förut.
Mm. Det känns väldigt genomtänkt med liksom broarna och motorvägen och allt som går runt omkring, och det känns liksom inte som att man, alltså det är inte bara så här, okej, här är några byggnader, okej, och det här ska liksom vara stan.
Ja, utan det är verkligen liksom att... elevation och så vidare.
Mm. Det tog ändå lång tid när jag började köra utanför Tokyo. Liksom, jag höll mig ganska mycket till stadsdelen i början.
Man kan lätt spendera 5-10 timmar bara för att plocka upp alla pluppar där. Liksom. Lätt. Mm.
Jag tycker att testa Need for Speed Unbound. Om du vill ha racing med lite story i sig som är modernare spel.
Ja, jag gillar Unbound. Det var okej, men det var inget underground.
Unbound var... Jo, men det gjorde sin grej. Absolut, hade en cool grafisk stil och sådär. Höll inte hela vägen för mig, men det försökte ändå göra liksom någonting.
Ja, det var åt det hållet som jag vill ha racingspel igen.
Mitt största problem med liksom efter Forza Horizon är att det finns inget annat arkadracing som känns lika kul att köra bil som.
Nej, de har ju en otrolig spelmekanik. Alltså det,
ja. Det är liksom
det är Forza Motorsport rakt in liksom, ja. i ett öppet klimat, ja. Och det funkar jättebra.
För när Forza Horizon kom sen så var typ alla andra arkadracing typ döda för mig, för att jag bara jag tycker inte att bilkänslan är tillräckligt bra.
Ja, dels det, sen har du typ inte släppts några andra arkadracer.
Nej, precis. Det har ju varit väldigt lite också, men typ såhär, Need for Speed Underground, ja, det var kul, men såhär, inte riktigt. Screamer som jag spelade tidigare år, det var också såhär, det får inte till den här bilkänslan. Det är liksom, man vill ju ha den där tyngden i bilarna.
Absolut. Någonting jag jättetrött på, ursäkta Douglas, säger du?
Nej, jag skulle bara säga att vi har ju sett licenser som till exempel Test Drive. Och Test Drive, vad heter det? Solar Crown. Det gick ju till en annan utvecklare. Nu vart inte det succé direkt. Men det säger ju ändå någonting om att man skulle kunna ta ett starkt varumärke då och ge det i händerna på Playground och få dem till någon form av succé med liksom Fable återigen. Så har de ändå potential av att kunna förvalta arv. Och det är nog den studion, om inte Codemasters, som jag skulle vilja sätta en sån licens i händerna på. Det samma var ju med Need for Speed, med Ghost Games, vart inte jättebra, så det har ju ändå hoppat runt lite sådär. Så nu jag spekulerar fritt, har inte hört några rykten eller läst någonting, men jag bara att det vore kul att se, och att jag känner mig ganska klar med Horizon efter det här. Alltså jag kommer inte sörja ifall de bara, det här var det. Hoppas ni haft det kul.
Jag tror inte det här kommer vara det sista Horizon de gör. Så länge de säljer så kommer de utveckla dem.
Så länge Microsoft fortfarande tänker utveckla spel så kommer de få göra Forza Horizon. Ja. För att, är det något Microsoft är dålig på, det är att låta sina studier göra något annat än det som går bra för dem. Tills de kör ner det typ i marken och bara, oj vad ska vi göra med det här nu? Vi har byggt hela vår studio kring den här franchisen som vi inte fattar vad vi ska göra.
Men de har inte heller haft en ny vd på 20-talet år, så att man vet inte.
Att jag tror att ett stort problem för typ 343 det var att de aldrig fick göra något annat än Halo. Jag tror att det hade varit bra för den studien att få göra ett annat spel.
Det är för att den studien existerar för att göra Halo.
Jag vet. Det är det som är så irriterande. Samma med The Coalition.
Nu ska de bara göra Halo. De borde göra något annat också.
Ja, men 343 Studios hade lätt kunnat göra ett annat spel. Det spelar ingen roll
vad de heter. De är fan inte bra på Halo.
Men det är samma sak med The Coalition. Som då hette Black Tusk. Sen fick jag Gears. Och har de gjort något annat än Gears? Nej. Så att det är lite trist.
Jag vill tillägga i alla fall i sexan, de här nya Rush-banorna, de är väldigt roliga. Det har varit ett fräscht och härligt tillägg till serien. Det är som hinderbana med bil. Alltså, kanon.
Så, mycket bättre än showcase-racen som bara är typ glorifierade. Typ. Vad kul att se en jet flyga förbi.
Fast det var ju lite coolt med mecken ändå. Det är ju det.
Alltså, jag har aldrig gillat showcase-eventen. Jag tycker att det är... Det liksom blir för plojigt för mig.
Men lagom ploj är härlig ploj.
Men det var för att som sagt, jag gillar ju första spelet. Det var inget sånt ploj. Det var liksom så här, det var inget showcase-event. Det var, nu är det stora tävlingen för att du ska få nästa band.
Så, ja. Exakt så.
Vad skulle du säga, Oliver? Du sa något tidigare innan.
Ja, jag skulle säga, jag är så jävla trött på den peppiga tonen i de här spelen.
Ja, varenda gång jag hör något jävla våp med en mild brittisk dialekt prata, de bara, you're so fucking good mate. Eller de svär inte ens, men you're so good mate. Oh my god, let's go racing.
That was amazing.
Yeah.
Welcome to Forza Horizon, the best festival in the entire world for all the knuckleheads.
Och sen typ säger de på brittiska, konnichiwa, welcome to Japan. Och så bara... Och man bara, alltså, för det är också det sa jag förra också, det känns som man är turist där. Det borde ju vara att festivalen är nu i Japan och då är den Japan-baserad. Det är liksom, men nu känns det bara som att det är liksom massa utlänningar som kommer dit som har bestämt sig för att vi ska ha festivalen här och samarbetar inte med de lokala liksom, utan det är bara så här, det är typ som när elsparkcyklarna kom till Stockholm. Det var bara någon som bara dumpade ut alla. Här, ladda ner en app. Och man bara, alltså,
det är lite så det känns. Det är så jävla mycket om det var liksom, man kommer fram till det här festivalområdet och någon liksom typ uttråkad finnig tonåring bara, here's your wristband. Thank you for participating. Proceed to registration. och så stöter man på några rövhål. Liksom, ifall man ska ha liksom någon form av typ story koppling till. Liksom, bara, ge mig en rival att hata och jaga.
Oh. Det är samma med, som jag sagt om Pokémon flera år. Ge mig en fucking rival. Inte bara kompisar jag spör upp ibland.
Mm. Ge mig Gary.
Mm. Alltså jag lovar Oliver, hade det hänt i Horizon? Och så tog den hela osnuten spoling som står där med bakåt keps och bara...
Ja, jo, det
vilken
cringe.
Skit!
Ja. Cringy as fuck alltså, hade det varit.
Men, jag hade inte behövt ha någon story. Det är bara så här, du ska bli bäst. Här är liksom alla personer ja. Som är över dig i den här listan. Och här måste du slå dem och tjäna ihop pengar för att du ska kunna uppgradera din bil och köpa bättre bilar och sånt. Och så får man börja med någon liten jävla typ Volvo från 70-talet eller någonting sånt som knappt liksom sitter ihop ordentligt. Det hade jag velat haft.
Ja, här har jag ju dock försökt att begränsa mig själv lite grann så att när jag väl låst upp B-bilarna då kör jag bara B-bilar i racen. Då är det A-bilar då kör jag bara A-bilar i racen. Så att sen så lockar de mig med alla möjliga legendariska bilar och welcome packages och massa sånt där. Så att man får ju lägga upp det lite som man vill. Om man bara vill bränna på direkt så kan man göra det. Men jag har försökt ändå hålla mig så här. Men det är svårt att lägga den begränsningen också ibland.
Idag köpte jag en sån här klassisk japansk liten lastbil.
Mm.
En miniatyr. Och så trimmar jag upp den till en S2 från D. Jävlar vad snabb den är. Det är skitkul att köra den. Man bara kör förbi, då kommer någon jävla Lamborghini sportbil. Jag bara, bara förbi. Äh, det är fantastiskt. Och sen köpte jag typ en liten trehjuling som ser ut som Pikachu.
Nice.
Det var jag gjort idag. Men nu har jag spelat typ 1,5 dygn av det här spelet också. Så att, jag är liksom på den nivån att jag bara strösslar pengar omkring mig för att bara se, vad kan jag göra?
Mm. Det är spännande att se vad DLC-paketen kommer vara sen också. De har ju inte annonserat dem, mer än att det kommer 2 stycken. De brukar generellt vara roliga. Mycket samarbete med Hot Wheels och Lego genom tiderna till exempel. Så att
jag vill dock inte ha Lego eller Hot Wheels till det här spelet. Jag vill att de ska ha en ny... Jag vill att de ska ha nya liksom, platser i Japan. Jag vill inte ha något så här konstigt. Liksom, det var kul då. Det var jättekul att köra lite runt i Lego. Det var jättekul att köra Hot Wheels. Och så gjorde de Hot Wheels igen. Och man var så här, vi har gjort det här en gång redan. Det är liksom, ja. Det var jag hoppas.
Ja, det lär väl vara något street race inspirerat kan jag tänka mig så här på förhand.
Gud, det hade varit så jävla kul.
Ett underground-läge. Let's go.
Mm, verkligen, verkligen. Ja, men kul. Oliver!
Jimmy!
Du har spelat Hemlig Agent.
Mm.
Du har ju spelat 007 First Light i några dagar nu.
Det stämmer.
Vi är jättespända på att höra hur det spelet är, för det här är ju ändå... Alltså, när var det IO senast gjorde ett spel som inte var Hitman? Är det typ Kane & Lynch kanske? 2?
Vet inte riktigt.
Jag tror det är Kane & Lynch 2.
Och jag glömde nästan bort liksom
de som gjorde Kane & Lynch 2. Jag var nära på att säga Freedom Fighters.
Ja.
Och det är jättelänge sedan de också har gjort ett linjärt, eller mer linjärt actionspel.
Ett mer filmiskt spel. Senast de verkligen försökte liksom göra ett mer cinematiskt äventyr var väl med Hitman Absolution. Vilket inte... Alltså det om man bara ska bedöma det spelet baserat på liksom de filmiska kvaliteterna så det hade ju det. Det var bara liksom att det inte riktigt gjorde... Hitman IP några tjänster.
Mm.
Men ja, Bond. Här är vi. Äntligen är det dags. Det här spelet rockar röven. Alltså det är svinbra.
Och det är inte bara för att du är kär i James Bond och allt som heter James Bond?
Det hjälper ju givetvis. Jag tror att om jag hade hatat Bond och allt som är James Bond... Så hade jag inte varit riktigt lika förtjust i det såklart.
Men om vi säger att det var exakt samma spel fast det är typ Dennis Svensson hemlig agent eller något sånt.
Johan Falk.
Johan Falk, ja.
Ah. Bajsa inte på Johan Falk nu.
Ja, men vad fan!
Det är bra skit. Jag var väldigt tveksam tills min fru sa du måste kolla Johan Falk. Jag har aldrig kollat Beck eller någonstans. Det där är bara skit. Såg allt bara. Johan Falk är bra.
Ja, jag kollade alla de som var på Netflix när de var i Göteborg. Jag såg alla. Jag bingeade dem också. Jag bara, varför tycker jag om det här?
Man vet inte, alltså, men det var bra.
Jag menar, ska vi säga, nolltolerans var den första. Och sen livvakterna och sen tredje vågen. Och sen började de här GSI-serierna, ska jag säga, som var mer liksom nästan som en tv-serie fast film. Och det var, där var första gången jag såg Joel Kinnaman i någonting. Och jag tyckte att den här killen, han har någonting. Och sen så givetvis hans karriär har exploderat sedan dess. Så nu känns det liksom quaint att se honom prata svenska i en liksom crime-drama i Göteborg. Men ja, om detta hade varit Johan Falk första ljuset, så hade det ändå varit ett riktigt, riktigt välgjort spel. Men givetvis, jag tycker inte sitta här och ljuga och säga att Bond-varumärket och liksom alla de här grejerna. Faktumet att det är Q som ger mig mina grejer och att Moneypenny är örat och att M skriker order på. Alltså, det betyder ju någonting. Såklart. Precis som Adam hade... Ah. Jedi Survivor inte varit Star Wars.
Ja.
Hade du älskat det lika mycket då? Vi säger att det är Spaceballs.
Det hade varit ett väldigt dåligt Spaceballs-spel, kan jag säga.
Ja. Men så, alltså, min poäng är liksom att givetvis så liksom att jag är ett Bond-fan och att det är en väldigt bra fräsch ny adaptation på Bond-mytosen. Det är såklart liksom givetvis höjer det spelet över liksom vad det är rent baseline på spel mekaniskt och designmässigt och alla de här grejerna. Men vi kan väl börja där, alltså liksom bara som sett till vad hur de förvaltar Bond IP:t. Så för att Patrick Gibson är som han är vår nya Bond nu. Och jag tycker lite synd om honom, för att visserligen så är det jävligt coolt att kunna säga jag är nya Bond. Men han får inte gå runt i sina smoking, så han får inte köra bilar. Han sitter i en mocap studio med en pyjamas på sig. Och hans bil är liksom massa kartonger med en plastratt. Så det måste vara lite så liksom att alltså halva eller nästan hela grejen med att vara James Bond är liksom att man får sitta i en Aston Martin och ha en Walther PPK i fickan och eller ja, fickan, hölstret kanske man använder ifall man
inte
är
Bond, han sätter den i fickan
ja. Men jag tycker Patrick Gibson gör ett jävligt bra jobb och liksom som vanligt när det är liksom en förändring. Jag kommer ihåg att jag var så här, jag var inte skeptisk skulle jag inte säga, men jag var liksom Pierce Brosnan är min Bond och så kommer den här liksom Daniel Craig och jag bara, jag vet inte fan vad jag känner om det här. Och så vinner han över mig i första scenen och jag ska säga att Patrick Gibson vann över mig väldigt snabbt också. Och det skulle jag säga att liksom hela casten i det här spelet är riktigt bra. Även
Lenny Kravitz?
Med undantaget Lenny Kravitz.
För att det nej! Känns...
för det känns lite... Eller, jag ska inte vara elak. Alltså, han gör ett helt okej jobb. Alltså, jag skulle säga att det känns lite som när man springer in i Ice-T i Gears of War 3.
Åh, för fan! Usch. Det är inte lika illa.
Inte lika illa så.
Alltså det var jävlar i mig.
Jag har bara sett Lenny Kravitz i en annan film och det är Hunger Games. Eller en annan skådespelarroll. Och jag tycker om honom i Hunger Games. Här är han. Han är helt okej, men han är inte... han är inte lika bra som resten av casten. Men den är alltså lägsta nivån är väldigt hög i spelet. Och det gäller även alltså för att vi får verkligen hela suiten. Vi har James Bond givetvis och vi har Moneypenny och vi har Q och vi har M och vi har en karaktär en viktig karaktär i spelet som heter Greenway. Som spelas. Är inte han den första killen som Andrew Lincolns karaktär springer in i Walking Dead efter utbrottet? Jag måste kolla upp vad han heter.
Ja, jag vet inte vem det är. Så.
Ja, men vänta. Ja, precis. Han,
Lenny James.
Precis, jag vet inte.
Jag tror att det är han, Lenny James, vänta. Ja, precis, Walking Dead. Han spelar, vad är det hans
karaktär
heter?
Ja, han.
Varför kan jag inte bara få ett snapp av, vem spelar Lenny James character?
Han var ju med i den här serien
Morgan.
Också. Precis, han var också med i den här serien som fick två säsonger om när det blev kärnvapenkrig i USA och så bodde de i en liten stad som blev helt avskärmad. Som jag inte minns vad han heter nu.
Jericho?
Yes, precis.
Hur den fan kom jag ihåg? Jag såg ett avsnitt.
Ja, alltså, den var skitbra när jag var typ 15. Så att, hur var den?
Ja, men Lenny James är, alltså, han är svinbra i det här spelet och även... Jag har inte kollat upp vad de andra skådespelarna heter. Men hon som spelar M är riktigt bra. Hon spelar Moneypenny riktigt bra. Q är verkligen jättecharmig. Han är helt oemotståndlig i det här spelet. Precis som alltså, Patrick Gibson är. Att han är den perfekta blandningen mellan kylig och sarkastisk och charmig. Och jag tycker att alltså, manuset är jävligt vasst. Om man bara skulle titta på det liksom bit by bit, liksom plottmässigt vad som händer, så är det inget särskilt. Det är liksom din typ genomsnittliga liksom actionfilmplott, utan där manuset imponerar mig är i dialogen och karaktäriseringen av de här personerna i berättelsen och hur mycket quips Bond har utan att de någonsin känns malplacerade eller forcerade.
Men det är typ inte så här typ att här sprängdes det någonting och så måste han kommentera på att här sprängdes det någonting.
Nej, alltså han kommenterar ju det mesta som händer, men det känns aldrig liksom bara shit vad cringy det där var. För att det blir liksom, det är jättelätt hänt idag känner jag med så här, i en post-MCU-värld att allting ska göras till ett skämt och allting ska liksom kommenteras och det ska vara så jävla klatschigt och käckt. Och man bara, alltså fan vad jobbigt det här är. Men det blir aldrig det i det här spelet. Det är väldigt passande för karaktären och han är liksom seriös när han behöver vara det och han är mer, vad ska jag säga, somber när han behöver vara det.
Är det mer som Uncharted i det avseendet då? Att Uncharted kunde ju också vara väldigt glatt och peppigt utan att mestadels i alla fall kännas som man bara sa nu kunde du bara ha varit tyst typ.
Ja, men alltså Uncharted är inte en dålig liksom utgångspunkt om man ska jämföra spelet med sett till ton och även om det givetvis alltså det är väldigt brittiskt och de kallar varandra Bell End och sådana grejer. Men ja, om man kollar på Uncharted sett till liksom typ allvar versus lättja och så absolut det kan vara en bra, i alla fall särskilt Thieves End då.
Ja, det bästa.
Det bästa är precis.
Vad bra att vi är så eniga om det där, för jag blir så störd när alla säger att tvåan är bäst.
Jag tycker fyran är bäst, men originaltrilogin är tvåan bäst.
Ja, bra. Jag bara försäkrade mig om att trycka ner det lite.
Lenny James, Oliver, han är också Lord Shax i Destiny, så nu. Det hade jag aldrig kunnat gissa. Lord Shax.
Du, nu när du säger det så hör jag hans röst i... För att det är liksom när jag har spelat det här spelet, han är typ instruktör. Och när han liksom gapar liksom order på mig när jag gör min så här training. Och jag bara, fan! Jag känner igen det här liksom. Jag bara tänkte, men jag har ju sett honom i filmer och grejer. Så att det är ju där jag känner igen honom. Men ja, precis. Shax. Han som Crucible-kungen som skriker liksom när man får multikills.
Ja.
Men ja, alltså, okej, så jag är under embargo, så att jag kan inte säga jättemycket om storyn, och det är liksom, och det här gjorde mig förbannad, ärligt talat. Jag öppnade en så här, review-guiden jag fick.
Mm. Livsfarligt.
Du får inte läsa den innan du har spelat.
Nej. Det är fan livsfarligt.
Det gör man spelar först, läser sen.
I review-guiden, en av de första grejerna är bara, här är en lista på alla spoilers. Liksom, det här är vilka som förråder varandra, det här är vilka som dör, det här är vilka som bla 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 bla. Och det är liksom i jättefet text, i liksom så här jätteprydligt Headen. Uppsatt, liksom punkt. Ja, men precis. Så att min hjärna har absorberat den här informationen innan jag ens fattar vad det är jag läser. Och så jag visste det liksom innan jag ens hade laddat ner spelet. Att okej, okay, ja, det här namnet, den här karaktären vars namn som jag nu vet men som jag inte vet vem det är, gör ditten och datten liksom. Så fy fan vad jag var frustrerad jag blev.
Men... och det är så många grejer man glömmer bort på daglig basis, och så läser man något sånt där och det är fan, det försvinner inte.
Aldrig. Ja, men just det liksom, att hade jag hunnit liksom observera typ vilken sektion av den här guiden jag var i liksom, att, för jag tänkte att det här är information jag behöver, för att det finns alltid så här sekretessgrejer liksom väldigt noga, du måste gå in i dina inställningar och stänga av liksom sätta på privacy så ingen kan se dina troféer, ingen kan se vad du spelar, ingen kan se bla 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 bla. Så jag vill göra allting rätt nu efter liksom så här, första recensionsuppdraget på 9 år eller fan det. Och så får jag den här skiten bara. Åh.
Det blir 0/10 i recensionen. Det här är liksom jag går inte
Bond dör och Kermit the Frog runkar och ja nej. Alltså ja, nej, så det var frustrerande. Men bara liksom, alltså en grundläggande premissen är liksom att alltså när spelet börjar så är Bond en air crewman i princip i ett större liksom typ specialförband som bara råkar snubbla in i den här MI6-operationen.
Mm. Det här är typ så här origin story för James Bond.
Precis. Exakt. Han är liksom väldigt kompetent, han är väldigt liksom, vad ska man säga, farlig. Alltså han är en vältränad människa. Han är extremt ambitiös och väldigt, alltså alla de här grejerna, typ, ja, han har problem med auktoritet, han säger inte, han gör väldigt sällan som han blir tillsagd, men han är extremt lojal, väldigt kompetent, så bara råkar han bara råkar på ren dumb luck liksom hamna i en situation där han liksom blir kontaktad av MI6 i princip och säger att vem är du och kan du hjälpa oss med en grej liksom, bara ja, visst. Och så är det så han kommer i kontakt med MI6 och Greenway som Len James spelar är en ex-00-agent för att de ska återuppliva 00-programmet efter att det har varit liksom nedstängt i några år. Och han är en, som sagt, en ex-00-agent och är nu i, liksom, i den rollen att han ska träna upp nästa generation av 00-agenter. Och Bond kommer in väldigt sent, väldigt så här, baserat på vad som händer i det där första liksom, tutorial-uppdraget. Han känns lite malplacerad för att de andra har varit där liksom, i ett halvår redan. I den här träningen. Och han måste liksom komma i kapp. Och jag får säga. Alltså, det här spelet har en av de coolaste. Bara trainingmontagen jag sett i ett spel någonsin. Och jag vet inte om jag vill säga mer än så.
Gör inte det.
Nej.
Känns spelets performance?
Det känns bra. Det är. Vad ska man säga. Det är i performance mode. By default. Och det känns bra. Det är, alltså jag har inte spelat så mycket på quality mode. Men jag antar att, alltså, för att det är vissa gånger som liksom, särskilt då när man kör en bil snabbt över ett, liksom, en åker. Och det känns som att liksom, det är inte draw distance, men det är typ som att det är liksom en barriär framför dig där de detaljerna börjar komma in. Och det är liksom så här, lite artefakter och liksom, jag vet inte vad upplösning. Alltså det är så här, jag är inte Digital Foundry. Man får kolla på dem. De vet vad de snackar om.
Nej, men du blir typ distraherad av dålig framerate i alla fall.
Frameraten
känns... spelet visades första gången, då var det väldigt choppy.
Ja, nej, frameraten känns faktiskt stabil. Det kan ändå att det, liksom, att det varit någon slowdown här och där, men jag har aldrig reagerat på att okej, jävlar, vad segt det blev här.
Mm.
Men hur är det att spela spelet då? För att det är liksom, det är egentligen det, alltså, som man är mycket nyfiken på då, eftersom de har ju suttit med Hitman-spelen tidigare som är väldigt så här, stora banor, så här, tackla det lite som du vill, och om jag förstår rätt så är det här liksom mer linjärt, men det kanske också finns lite mer öppnare nivåer, liksom hur har man lite mer valmöjligheter här än i liksom typ andra linjära spel? Vanligtvis.
Absolut. Du, det är, alltså, om man bara ska liksom ta det i en mening, liksom, hur det ser ut, så det är du har betydligt mer agens i det än i ett Uncharted exempelvis. Men det är också betydligt mer filmiskt styrt än vad Hitman är.
Mm.
Där Hitman verkligen är liksom att de släpper det i en enorm sandlåda, och det är upp till dig liksom att hitta din väg igenom och försöka utnyttja liksom föremål och miljö för att nå ditt mål. Och det kan vara liksom att man går runt liksom i en kvart ungefär och bara liksom observerar och försöker se, okej, vart är utgångarna? Vad är mina opportunities? Och liksom, det kan bli lite överväldigande, Hitman. Här är det inte så, alltså, utan här är det mer liksom att du liksom blir först i en av kanske två, tre, fyra riktningar. Det är ju väldigt beroende på banan också. Men det finns oftast så finns det flera metoder och vägar att gå i uppdragen. Och man ska liksom sektionera upp det som att du har de här liksom öppnare banorna, typ som att, ja, men här är en schackturnering i ett liksom jättevackert slott på ett berg någonstans, och det är liksom high society, och du ska infiltrera det här stället och försöka hitta den här måltavlan. Och du är i princip fri att utforska det här den här byggnaden. Och sen har vi då liksom mer drivna actionsekvenserna som är mer som Uncharted, liksom att okej, här är typ, nu är liksom din license to kill aktiv. För att du kan inte dra fram din pistol och börja skjuta hej vilt omkring dig när du vill. Utan det är väldigt specifika punkter då, liksom att nu flashar liksom license to kill på skärmen, och det är specifikt när fienderna har visat att ja, vi kommer försöka döda dig. Och så har vi liksom mindre driving-sektioner som också är väldigt linjära. Men det kan handla om sådana som typ som det uppdrag som de visade i någon deep dive de hade för några månader sedan. Att du ska följa efter någon som du tycker agerar suspiciously. Och för att kunna följa med honom så behöver du ett presspass. Och då liksom, okej, vad kan jag göra för att få ta på liksom en så här presspass någonstans? Och så liksom kanske du hör någon snacka med någon på telefon som säger, vart är du? Du är sen liksom. Jag stashade ditt presspass i den här krukan på en trappa ner, bla bla. Och bara, okej, då har du den. Eller så kan du klättra upp för stuprännan och hoppa in i ett fönster någonstans. Eller så kan du... Det finns massor av interaktiva element i miljöerna, precis som i Hitman. Som att, ja, men sätt på den här trädgårdsslangen, vilket gör att en vakt kommer gå och kolla den här grejen som stör och stänga av den, och då får du chansen att snika förbi. Så det är den typen av liksom öppenhet i bandesignen. Och sett till dina liksom, för att det är lite, du har lite olika resurser att använda, så det mesta av, du har ju dina gadgets som går på antingen elektrisk kraft eller på kemisk kraft, och liksom för att fylla på den här de här mätarna, så är det liksom allting som har ett batteri kan du plocka på dig för att fylla på din liksom din elektriska resurs. Så typ en mobiltelefon som ligger på ett bord någonstans, ja, där plockar lite, eller typ ett bilbatteri eller en ficklampa. Medans kemiska grejer är, ja men...
Kvinnor? Ja, James Bond, man sa kvinnor.
Nej, men typ rengöringsmedel och sådana grejer liksom i miljöerna.
Ja, det är inte Bonds kemiska batteri, okej.
Nej. Nej, utan det är alltså kemisk, ja, det kan vara typ dina poison darts som du har i din telefon, så du kan liksom, precis som i Hitman där man kan förgifta folk på olika sätt, så har du här liksom en jättelätt tillgänglig, din telefon bara skjuter en dart på någon. Och så blir de illamående, och liksom så kan du lätt snika förbi eller pickpocketa dem eller någonting.
Utspelar sig i nutid?
Ja. Det gör det. Ja. Alltså om det är exakt 2026 maj vet jag inte.
Nej, men det är men liksom det, så här, det är inte typ så här, ja men det här är på 70-talet liksom.
Nej,
det.
Nej.
Går ut på 70-talet med mobiltelefon och zappa folk och bara, what the fuck?
Ja,
men så här en V-väska och grejer, det är liksom väldigt annorlunda.
Och så har du din typ, vad är det, kommer inte ihåg om de kallar det instinkt eller reflexes eller vad det är, men då är det liksom saker som att sakta ner tiden i gunfights, eller bluffa när du blir påkommen av någon. Så det kan vara liksom att du går in i ett rum och så kommer en vakt springande och bara, vad gör du här, bla bla, och så kan man då, ifall man har tillräckligt med den här instinkt eller reflex resursen, trycka på B och så, eller cirkel, så bluffar man och James säger någonting och bara, jag är med säkerhetsteamet och den här sångaren som vi anlitat var lite orolig för att vi såg någon stalker någonstans här nere på blö, och jag är här för att kolla, jag bara, okej, bra, men låt mig inte störa då, så går man förbi. Så det var jag nyfiken på liksom, hur att det här liksom bluffmekaniken, det är en av de liksom roligare grejerna med spelet, och det är liksom alltid någon kul så här spontan grej som man spyr ur sig för att liksom rättfärdiga varför han är där han är. Och då tänkte jag, okej, hur gör man så att man inte kan missbruka det? Och då är det liksom, du kan inte göra det mycket som helst, utan det kostar liksom en viss så här reflexpoäng att göra det. Och sen då för att få tillbaka det, så är det liksom att göra takedowns eller döda fiender och sådana grejer. Det fyller på den här mätan. Vad mer? Ja. Om man kollar på bondspel, för det har ju decennier funnits bondspel. Och vissa av dem väldigt framgångsrika. Alltså GoldenEye är ju liksom extremt framgångsrik, legendariskt så här couch multiplayer spel. Men i princip alla är liksom, de lutar verkligen in i shooters. Alltså typ som de är first person shooters, eller liksom, alltså de är actionspel. Detta är också ett actionspel. Men majoriteten av din tid, och där känner jag liksom att många äldre Bond-spel liksom lite tappat poängen med Bond, är att Bond är inte liksom, han är inte Rambo, han är en spion.
Mm.
Och det har de verkligen tagit vara på här, för att liksom det är en ganska liten andel av din speltid är i firefights.
Det känns lite som att de har gjort med Bond så som typ Machine Games gjorde med Indiana Jones.
Ja, ja.
Alltså lite så att man liksom tittar så här, okej, hur ser man, alltså vad är Indiana Jones? Hur ska vi ta liksom den upplevelsen och göra ett spel av det istället för att säga att okej, men du får skjuta grejer. Det är ju inte Indiana Jones liksom, och det är inte så ofta Bond skjuter på det sättet heller som ett FPS.
Nej,
liksom.
Men han skjuter ju såklart och det finns action, ja. Och det finns gott om action i det här spelet också. Och ifall du, det finns situationer där du liksom kan välja att okej, men här vill jag skjuta mig igenom snarare än att smyga mig igenom och så vidare. Men majoriteten av speltiden i det här spelet är liksom att ja, men du är en spion på en plats och du ska samla information på någonting som du kan använda för att uppnå dina mål. Det är liksom, du använder din Q-watch för att du kan hacka electronics och grejer med din klocka. Så det är liksom, okej, hur kommer jag in i det här låsta kontoret för att liksom komma åt CCTV feeden? Jag försöker hacka någon låsmekanism eller liksom klättra upp och hoppa in genom något fönster. Det är mycket liksom, det är så här spycraft problemlösning som är the book of spelet. Vilket jag är väldigt nöjd över för att, men alltså det är jag älskar ju att skjuta saker i spel, men att bara att ta liksom Bond-varumärket och bara göra det till en shooter, det känns som att man liksom, ja men då har man liksom kryssat för den ena boxen men kanske missat den andra.
Det låter ju väldigt, väldigt lovande.
Ni kommer gilla det här spelet. Alltså, jag menar, även ni som inte är precis lika liksom frälsta, 007 frälsta som jag är, alltså ni, det här är ett väldigt, väldigt bra spel. Jag tror att min best case scenario för detta på förhand var liksom att detta blir för Bond vad Insomniac Spider-Man var för Spider-Man eller Rocksteady's Batman var för Batman. Liksom att det här är typ unika för de här spelen. Det är liksom inte att det är adapted på någon särskild liksom film eller serietidning eller någonting, utan att det är en originell version av karaktären som kan stå pall med filmvarianterna. Jag skulle säga att många av versionerna av de här karaktärerna skulle jag ranka ganska högt mot de andra.
Det finns många kassa Bond-filmer alltså.
Ja, det gör det ju. Men det finns många bra också. Och jag tror att det här spelet kommer göra en ganska stor skara Bond-fans. För det finns liksom Bond-fans då som föredrar de mer seriösa. Jag hade inga problem med att liksom Danny Craigs filmer var mindre gadget-heavy och sådana här, liksom, och mer, att det var mindre camp och sånt. Det här spelet har allt det där men lyckas modernisera det på ett väldigt snyggt sätt. Det har alla gadgets och det har liksom quipsen och det har liksom the steaminess med hans sexual encounters. Och det är liksom, det är sexigt men inte vulgärt. Det är roligt men inte cringy. Det är fartfyllt men också sofistikerat, elegant. Och det är väldigt thoughtful i hur det har liksom, alltså det måste ha varit hur kul som helst för IO att göra det här spelet. Och det smärtar mig att säga att någonting riktigt bra kommer från Danmark. Men jävlar, de lyckas verkligen med detta spelet. Och jag är extremt förväntansfull för att se liksom vad de tar det här näst. För att detta är en väldigt bra origin story för Bond. Men jag känner liksom att man kan ta det i så många spännande riktningar nu i efterhand också. Ja, nej, så att det är alltså, det är verkligen svinbra det här spelet. Och när ni hör detta så är det onsdag. Så min recension gick ut igår då för er. på Game Reactor. Jag börjar på Game Reactor igen för att Mac har tjatat i flera månader.
Och du ville spela Bond?
Jag ville spela Bond. Han sa du får recensera Bond.
Alla har ett pris.
Precis, nu när han har fått recensera Bond så får han ju recensera så andra spel som typ DC Superstars och sånt skit. Alltså det är typ ett av de sämsta jävla Switch-spelen jag har spelat. Så här, jag är inte målgruppen heller för att spela det spelet, men det var fan inte bra alltså. Eller typ Endless Ocean, helvete vad kast det var.
Endless Ocean. Jag tror det sämsta spelet jag recenserade var Perfect Woman.
Vad är det?
Ett Kinect-spel. Om, jag kommer inte ens ihåg vad det handlar om, men jag gav det 2 av 10.
Men vad gjorde man då? Alltså, bara titeln är ju lite så här konstig.
Ja.
Kinect-spel också. Du bara, varför köpte jag den här kameran? Jag hade kunnat slippa det här.
Precis. Det fick inte ens tillräckligt med recensioner för att få ett snitt. What the fuck? Fick 7 av 10 på Life is Xbox.
Men det säger sig självt.
Ja, nej, men alltså jag orkar inte ens prata om det. Kommer knappt ihåg det. Alltså, googla Perfect Woman på Xbox One så får ni se hur det ser ut.
Med eller utan Safe Search? Jaha, Xbox One, förlåt. Tänkte Google.
Ska vi se, vad tror ni att Xbox Hub gav det då?
Jag vet inte.
Jag kanske inte har betyg här. Oj. Antingen är det en rating för deras själva artikel eller så fick det faktiskt 0. Ja, sak samma. Men kul med Bond. Det var ju liksom... Man är alltid lite osäker liksom så här, typ att hur kommer det gå liksom, det är, som sagt, de har inte haft de mest, alltså även deras liksom previews har ju varit lite sisådär emellanåt, för jag kommer ihåg att den typ de första jag fått se eller känna på det, då var det så att vi vet inte riktigt, och sen den senaste liksom preview, alltså det sista preview tillfället då var det ju, folk var ju verkligen liksom wow, det här känns som att det kommer vara något speciellt, så det är kul. Man vill ju att alla spel ska vara bra.
Nej, jag har inte tid eller råd att alla spel ska vara bra. Det är okej ifall...
Ja, det... Man vill att spel ska vara bra ändå. Om de nu ska släppas så kan de ändå vara bra. Sen kan det vara massa andra problem.
Det är inte bara liksom ett bra actionspel. Det är en medryckande berättelse också. Liksom, och mycket krut har lagts på att verkligen bygga upp den här världen. Man får se liksom the inner workings på MI6 högkvarter och prata med typ The Accountants, för att de hatar James Bond för att han är alltid så dyr, för att han jämnar ju hus med marken på varenda uppdrag. Och PR-snubbarna liksom, och de bara klagar på det är så jävla jobbigt att komma på liksom officiella bortförklaringar för allting. Och det är liksom någon sekvens där Q får lära Bond hur man liksom gör en fluga. Och det är liksom bara, det är mycket hjärta i spelet också.
Mm.
Ja, man får se hans lägenhet och
oj, oj.
Se hur han, ja det är väldigt karaktärsdrivet jämfört med andra Bond-spel.
Mm. Ja, men det låter väldigt lovande. Som sagt, det är liksom, man vill ju ha en bra story, känner jag.
Ja, men och skurken är liksom, ja. Och man, som sagt, liksom bara rent liksom plotten i spelet är inget särskilt, utan det är liksom allting runt omkring som gör det. Mm.
Ja, precis. Kul.
Nice.
Adam, du har ju spelat Zero Parades.
Ja.
Och jag kommer inte ihåg under titeln.
For Dead Spice.
Mm. Som är då Disco Elysium-utvecklarnas senaste spel med Asterix.
Ja, det är studions senaste spel. Och det är ingen direkt uppföljare till Disco Elysium, utan det är en ny värld. Vilket jag tror är rätt val för dem med tanke på dramat som har varit i studion. Så, och, men det är fortfarande väldigt liknande spel. Jag tror att många bara snabbt blänger på det och så bara, aha, det är likadant. Men det är inte exakt likadant. Både tonalt och mekaniskt. Man spelar som en spion med tecknamnet Cascade. Hennes namn är Herschel Wilk. Och hon är en spion som varit på is i flera år, för att 5 år tidigare eller något sånt, så har de fuckat upp sitt senaste uppdrag och andra spioner hade dött eller försvunnit eller liknande. Men så får hon plötsligt ett nytt uppdrag igen. Hon ska till stadsstaten Portofino. Och man i princip kommer till medvetande i ett rum. Och det är liksom en liten enrumslägenhet. Och ens kontaktperson sitter i en stol helt medvetslös. Och det är typ det man har att gå på.
Så det är typ som ett mordmysterie då, eller?
Inte, han lever, så han är inte mördad.
Ah, okej. Jag trodde att han var död.
Ja, okay. Nej. Han svarar inte liksom på någonting. Så han är liksom medvetslös. Och man har bara några få ledtrådar på. Man vet inte ens vad ens egna uppdrag är. Så det är i princip att okej, jag behöver ta reda på varför jag är här och kanske också försöka ställa saker till rätta med vad man misslyckades med 5 år tidigare. Så det är därför man liksom söker sig ut i staden och försöker liksom plocka leads och se vad man kan hitta och knåpa ihop vad det är som pågår i den här staden och så. Och precis som i Disco Elysium så finns det ju olika politiska block och riktningar. Men det är inte samma typ av politiska spänningar som i Disco Elysium. Portofino är en egen liten stadsstat. Som är oberoende av de här supermakterna. Man är själv en spion för superblock. Som är en kommunistisk koalition. Och så finns det La Luz som är ett teknofascistisk före detta imperie som tidigare regerade över Portofino. Och så finns det också Emper, vad fan heter, som är typ ja, i princip en världsbank som typ styr och ställer. Och så är de här olika politiska krafterna som runt omkring. Men det är inte samma typ av nedbrytande av politiska inriktningar som i Disco Elysium på samma sätt. Utan det är mera det är mer moderna, skulle jag säga, krafter som träder in, som mycket paranoia och saker som globalisering och import av kultur och liknande.
Spännande.
Ja. Och det tycker jag faktiskt, där är jag faktiskt glad över att det här spelet fortfarande har. Det är inte liksom samma sak igen, utan men det är fortfarande någonting som är intressant, för många karaktärer när man pratar med, de är inte så mycket karaktärer som mera bollplank att studsa tankar med kring det, samtidigt som de också avancerar storyn och har sina egna problem, men det är liksom, de pratar inte som riktiga karaktärer gör i sig.
Nej.
Så det är jag väldigt glad över. Jag tycker staden är väldigt fint. Det är inte samma typ av rundown. Det är inte lika mycket typ östblock som i det förra, som är Disco Elysium. 44 tolkar jag som är typ mera som en form av sydamerikansk stad. Lite mer glada färger också. Det snuddar ju mer på 90-talet ish. Jag har inte kommit galet många timmar in i det. Och det finns lite saker i mekaniskt som de har ändrat också. I förra spelet så hade det dialoger. Och så tar man ju liksom, ja, det finns saker man kan skill checks och så slår det en tärning och det är olika procentsatser på att man klarar eller inte. De har det också. Men de har tagit bort systemet till exempel med att man kanske misslyckas eller man tar ett dialogval, så då tog det hälsa sånt från den. Det har de tagit bort. Istället så är det, finns det mätare som byggs upp med ångest, fysisk utmattning och jag kommer inte ihåg vad det sista är, typ mani eller något sånt. Något åt det hållet. Och de kan typ, det kan byggas på pluspoäng på dem. Och det finns olika mätare. Det finns tre olika mätare, men det finns olika nivåer. Och om man pushar dem och misslyckas en massa eller väljer dialog vad som är till exempel fysiskt dåligt för, eller mentalt dåligt för karaktären, så läggs det plus så. Och får man tillräckligt mycket så får man en debuff som gör att man kanske blir mindre effektiv i vissa roles eller liknande. Men är det som man pushar för mycket så kan man också förlora en skill point permanent på en viss skill. Så man kan liksom inte bara liksom rolla på allting så. Och det finns även, men det finns också ett risk-reward-system, så att om vi säger att du har, låt oss säga 40% chans att klara en roll, du kan ta ett typ anstränga dig mer så att man får en extra tärning och då kanske öka till 60% att klara den rollen. Men misslyckas du med den rollen, då får du ju typ 6 extra poäng anxiety. Så det riskerar ju liksom att lägga på den här mätaren.
Låter nästan lite som typ Citizen Sleeper, att när man misslyckas så har man liksom mindre valmöjligheter och man får typ error och sådana grejer.
Ja, det här är mer liksom för karaktären. Man kan fortfarande roles man kan göra om och roles som är permanenta som i originalet. Utan det är mer hur det finns negativa konsekvenser för karaktären i sig. Och det tycker jag är intressant. Även fast det också gör mig lite mer nervös över att försöka testa saker. Sen också, jag har ingen aning om spelet marknadsförs som fully voiced. För det är för det mesta voiced. Men sen helt plötsligt är det lines som inte är upplästa någonting.
Okej, så det är så här... Alltså, är det logiskt när det inte är voiced? Eller är det bara så här, varför inte det här voiced?
Det finns stunder där jag bara... Why? Det finns ju när han säger ett stycke, en karaktär till exempel. Och så trycker på nästa stycke och den är voiced. Och jag bara... Så jag vet inte om det är en bugg eller om det är så att det är typ, vi har tagit det viktigaste bara. För ja, Discolysium var inte fully voiced heller när det släpptes. Det kom ju med Director's Cut.
Ja, men var det några röster i första...
Jag tror det fanns röster, men jag tror de gjorde om med många.
Okej. För typ Esoteric Ebb som släpptes tidigare år nu, som var väldigt likt också Discolysium, jag tror inte där var det nog inte några röstskådespelare alls.
Nej, och det är också någonting med rösterna. Harry Dubois, den röstskådespelaren, jag kommer inte ihåg vilken röstskådespelare var i Disco Elysium. Han gjorde en fantastisk roll när han var liksom Harrys olika person, liksom psykiska komponenter. Liksom, hans lizard brain hade en väldigt unik röst jämfört med hans slips som hade en röst och sånt. Så Herschel, hennes inre röster är lite jämnare i ton, så det är lite, de har inte samma distinkta ton. De är inte lika de är inte sina egna karaktärer lika mycket på samma sätt, tycker jag inte.
Nej.
Men det är fortfarande välskrivet när det gäller de här inre dialogerna och monologerna och skit. Men det är liksom, det är inte liksom lika gripande på samma sätt. Sen finns också, jag har inte riktigt förstått en grej. För Harry i Disco Elysium, man kunde göra väldigt många random dåliga val för dialoger med honom. Men han hade i princip kemiskt lobotomerat sig själv med droger och alkohol kvällen innan. Herschel har jag ingen aning om varför hon kan göra random korkade kommentarer. Det enda jag kan få fram till att hon var ju fuck up en gång i tiden.
Hon kanske bara är lite korkad.
Ja, men det är också liksom, varför skulle man skicka en korkad spion? Så jag vet inte.
Jag vet inte.
Så det är vissa sådana saker som är liksom, det känns lite som att vara där bara för att det förväntas som ska vara där. På sätt och vis. Men det är fortfarande liksom ett högkvalitativt spel. Jag är väldigt sugen på att fortsätta spela det. Och då spelar jag med, på PC med Steam-kontrollen också. Som jag äntligen får tag på.
Ja. Yes.
Så, ja. Men det, jag har spelat ungefär sex... Jag har spelat första dagen i alla fall. Av spelet. Jag har påbörjat andra dagen. Och det är väldigt intressant. De leadsen jag har än så länge.
Mm. Ja men kul. Mm. Så det är någonting du vill fortsätta spela antar jag?
Oh ja. Alltså Disco Elysium var en av de bästa liksom, rollspelen jag spelat på väldigt länge. Så jag var, det är därför spela. Jag såg fram emot det här så mycket. För att visst, det är inte samma originalskapare som där. Men det är fortfarande liksom en legacy från den studion som jag liksom, okej, jag är nyfiken på hur de tacklar det. Mm. Och det är ett bra, det fick bra recensioner också, så det är ett bra spel.
Mm. Vad tycker du om Steam-kontrollen då?
Den är bra. Den är ball. Jag har väldigt svårt att gissa mig fram hur man ställer in vissa saker när det gäller modifiers och sånt. Där är Steams menyer inte det så enkla. Till exempel den här grejen med att man ska kunna greppa och ha det som en modifier för att aktivera gyro. Och sen ska man typ kunna släppa och så. Den här grip sense. Jag hittar fan inte hur jag ställer in det som de beskriver.
Nej, det ska vara, jag vet att det ska finnas något typ, du ska kunna addera typ olika lager och sånt i kontrollen.
Ja,
och grejer,
men, för att jag... men det är ingenting man bara gissar sig fram.
Nej, för jag såg någon som var så här, han var, jag vill att gyron ska aktiveras när jag håller in LT och släpper tummen från spaken. What liksom den höga spaken. Och så, men jag såg också en lösning för det. Hur man kan göra så. Så att det är liksom att gyrot bara, men då behövde jag avrätta lager och då började man ställa in en massa olika grejer. Typ att ja, men det här händer så ska det här hända och då ska den här kopplas på och den här kopplas av. Och typ. Så att det finns ju ganska många liksom, valmöjligheter att göra med den. Jag har inte heller, jag har också en Steam-kontroller, men jag har inte heller liksom testat någonting. För jag har inte liksom kört något spel nu som kräver att jag egentligen gör det.
Jag har försökt testa och starta några shooters med den.
Mm.
Och det går. Jag har fortfarande lyckats med den här grip-sensen. Liksom att det är när jag håller kontrollen och jag släpper för att kunna resetta den och sånt. Det har jag inte lyckats med. Att ställa in. Men jag har fortfarande kört en del spel med den. Och det är en bra kontroll. För mig ligger knapparna, de där, perfekt för mina fingrar där. Så på undersidan. Så för mig är passformen väldigt bra. Däremot har jag faktiskt märkt ibland. Den är väldigt typ inte rak på sidorna. Jag tror nästan jag hade velat ha lite mer vinkel utåt på dem. För armarna. Så att liksom, för nu är så att de är liksom lite mer så. Alltså lite mer V-formade. Ah, okay. Hade jag velat
ha. Jag fattar.
Men det är nog den enda ergonomiska egentligen rakt av nackdelen jag kan tänka på. Touchplattorna, feedbacken är riktigt bra. Att använda den och datorskärmen är extremt lätt att göra.
Mycket bättre än, alltså det är en förbättringspunkt från Steam-däcken. Liksom att jag tycker att de touchpaddarna känns bättre att använda.
Mm. Alltså det är en intressant kontroll och jag ser fram emot att leka mer med den. Och det är ju nu min primära PC-kontroll, så jag får ju typ pensionera min 8-bit Do Ultimate 3 3-way eller vad fan den hette, som också var en jättebra kontroll. Också med TMR-spakar och magnetiska avtryckare och så. Jättetrevlig kontroll annars. Men den här kommer nog fungera bättre i fler spel för mig.
Den är förvånansvärt lätt.
Ja, den är tyngre faktiskt än jag trodde den skulle vara. Men
jag spelar ju nästan bara med liksom, alltså det är DualSense som är ändå väger en del och sen är det ju Xbox Elite-kontrollen som är ganska tung. Vilket är att när jag tog upp den här, för jag tänkte liksom, det är ju touchplattor och de ska ha feedback och sen är det liksom andra motorer i den och så här, men den är verkligen superlätt.
Alltså det som är viktigt i den, det är typ batteriet. Det är typ det.
Ja, precis. Allt annat är liksom kort.
Alltså, jag är väldigt nöjd med att jag köpte den, bara att jag önskar att det var lite lättare ibland att förstå. Jag önskar nästan att det var en form man nästan kunnat typ konstruerar. Jag vill att när jag den, att den så.
Ja, precis.
Men nu är det liksom bara, åh, jag måste gå in och sen bara, åh, modifier, den ska agera som en, åh, så ska det påverka här. Liksom, menyerna i Steam-kontrollsystemet är inte det lättaste att så fort man ska göra
med avancerat. Man går in och sen är man orolig att man går upp och fuckar upp någonting. Sen när man liksom satt på någon insats och bara, hur fan får jag bort det? Det är ju den största liksom orosmolnet.
Mm. Men den är cool. Den är ball. Faktiskt. Och nej, de spelen jag har enkla profiler i fungerar exakt på den här som jag gör på Steam-däcken.
Mm.
Det är nog det bästa.
Ja, det är bra. Ja, jag spelade lite The Sims 2 med den också. Och det kändes liksom nice. Så det enda jag saknar egentligen på kontrollen är en touchskärm.
Mm.
Att det är ganska nice när man sitter på Steam-däcken och man vet att det finns här interaktiva element. Liksom. Mm. Man bara kan trycka på skärmen för att man liksom inte bundit någon knapp till det. Eller för att det bara helt enkelt går fortare.
Mm. Det finns vissa... Jag bara tänker efter nu vilka spel jag testar. Jag testar Doom, The Dark Ages. Jag testar lite Titanfall med den. Det var... Just det, jag spelade ett skräckspel med Gustav som vi känner. Detention, som är ett peka-klicka-skräckspel med den här.
Mm. Då är det ju perfekt att ha touchpaden.
Ja, och det fungerar hur lätt som helst.
Mm.
Så jag är nöjd, jag är oerhört nöjd med den. Även fast det finns utrymme för utveckling. Jag vill att om de släpper en generation 2 av den här, ett hörlursjack för hörlurar.
Just det har den inte, nej.
Nej, jag kan tänka mig också att det är fucking rörigt. För Linux drivrutiner, inte drivrutiner, men menyer och sånt för ljud är ibland lite fucked up. Men det är typ det jag vill ha från generation 2. Och lite mer bredare V-form på kontrollen överlag.
Mm. Ja, men annars, det är en bra kontroll.
Oh ja.
Sen så är ju allt som Valve gör lite weird. Alltså idag så kunde jag inte starta min Steam Deck med kontrollen.
Mm-hmm.
Och sen kunde jag inte ge någon input på den för den började uppgradera både pucken och själva kontrollen och då liksom ville ingenting funka så att det, men minst Steam Deck har varit lite konstigt från start. Ibland om jag ofta lägger den i sleep mode just på grund av att stänger man av den fullt då är det inte säkert att den lyckas boota upp ordentligt.
Ja, men alltså sen jämfört med Valves första Steam-kontroll är den här vanilj.
Ja, jag tänker mig.
Den var spännande. Jag tyckte den var cool, men det, ja.
Ja, den var jävligt häftig, men jag lyckades aldrig testa den. Men jag kommer ihåg när vi pratade om det då i podden, när de utannonserade den, så tyckte jag att det var så himla... Alltså, bara ha de trackpadsen till istället för stickarna kändes bara så här, wow, vilken cool idé, liksom. Det känns ju som att det är ett logiskt steg framåt. Sen vet inte hur bra de funkade.
Alltså, vissa spel fungerar faktiskt överraskande. Jag spelade Elder Scrolls 4 Oblivion, för det har inte kontrollstöd ordentligt på PC. För det var inte en självklarhet på den tiden, 2006. Och... menyerna var inte anpassade för kontroll helt heller. Men det fungerade liksom när man ställde in det som en mus och sånt. Och bara använda touchplattan och se så kring. Och det kräver ju inte extrem precision det heller i spelet. Så det fungerade överraskande bra.
Ja, verkligen.
Ja, sen om man vill spela ett spel som har kontrollstöd. Som är, jag hade inte spelat Gears of War på en Steam-kontroll generation 1.
Nej.
Men
ja. Ja, det blir lite knepigt.
Det är lovande för kul. Deras kommande hårdvara som framesen och det.
Ja, gud, jag är så pepp på Steam Machine. Inte pepp på att se vad den kommer kosta dock, men...
Du får blunda när du klickar hem den.
Eller hur? Och bara, jag är rik nu. innan vi går. E3-vecka startar nästa vecka. Jag kallar det fortfarande E3. Finns det någonting som ni önskar sig? Det där hade jag velat se. Kan man vara som helst. Känns lite dumt att jag bara slängde ut den här frågan.
Finns
nu,
det någon vad då, sa du?
Finns det någonting du hade velat se nu när E3-säsongen drar igång?
Ja.
Det kan vara ett spel som är utannonserat. Det kan vara en drömutannonsering ni vill se.
Jag vill se Star Wars Jedi 3.
Det, åh, ja.
Ska EA vara på Summer Games Fest? Är det...
Jag har ingen aning.
Vi vet ju faktiskt inte vilka som syns på Summer Games Fest faktiskt. För att... Men EA lär inte ha en egen konferens i alla fall. Vad ska de visa?
Mm. När släpptes det sen? Var det 2023? Kanske inte dags än.
Ja, men de är väl jävligt snabba på att utveckla spel. Vad var det? Första Jedi kom väl 2019, va?
Ja. Ja. Så 4 år mellan.
Jag tror att det, för många var ju väldigt förvånande när Jedi Survivor kom att det gick så fort.
Mm. Ja, jag har spelat Fallen Order och Survivor. Eller jag har påbörjat Survivor. Jag bara, fan vad jag tycker om de här spelen. De är min jam, så att jag vill ha nästa. Men i övrigt... Ja, oh, gud. Det var bra att bara slängde ut det här och...
Ja, inte alls någon förberedelse. Jag bara kom på det nu i stunden. Men du hade ju ett bra svar, Oliver. Du vill se nästa Jedi-spel.
Jag vill att de ska shadow-droppa Control Resonant så jag får spela det.
Har ni datumfesten? Du har det väl?
Det har bara 2026 än så länge.
Ah, okej. Okay.
Jag vill att de shadow-droppar DLC till Silk så jag får poäng i Fancy Critic.
Mm. Fan, jävla Fancy Critic.
Alltså. Jag vill att de ska försena dig 5 år till. Ah, det skulle de aldrig visa på E3.
Nej. Särskilt inte som att E3 inte finns längre.
Nej, men alltså, de skulle aldrig visa det, inte ens på PC Game Show, liksom.
Men det var ju det att när det började liksom närma sig då för att Steam-maskinen skulle lanseras som det var tänkt från början då, det var massa rykten om att Half-Life 3 skulle komma samtidigt.
Oh. Ja.
Det kan ju fortfarande stämma, men då är det så här, okej, men så här, eftersom man inte vet när Steam-maskinen faktiskt ska släppas, så är det så här, skulle de verkligen hålla på ett Half-Life 3 enbart till den då? Det känns osannolikt.
Mm.
Bara för att det är inte som att den kräver en Steam-maskin för att spelas.
Mm.
Ja, så här. Vet någon om Gaben är ute på sin jakt på väg till Summer Game Fest?
Nej, exakt. Bara för att vi var inne på det tidigare så hade det varit spännande att se lite mer Fable. Se om det blir något i år eller om de skjuter upp det eller hur det går egentligen.
Alltså antingen typ december-release eller nästa år. Det är lite det lutar åt, för att jag antar att Gear släpps kanske september. Skulle jag gissa.
Var det augusti för Halo? Eller var det juli?
Alltså, juli tror jag var rykten, men det hade inte förvånat mig om de hade shadow-droppat det också på sin visning.
Mm.
Det hade också varit kul att se mer från både Halo och ID.
Ja, ID kommer ju visas. De ska ha en särskild visning för efter. Men Halo kommer antagligen visa mer. De kommer dra ut liket på scenen och sparka på det i 20 minuter eller något.
Fan, jag för helvete draftar det på min Fancy Critic. Jag är lite osäker på den här talet. Jag tror att folk kommer knocka det för att det inte har multiplayer. Jag tror att det är liksom...
Jag tror
att det är oundvikligt.
Jag tror folk kommer knocka det för att... Jag tror om de är knockade så är det inte för att det saknar multiplayer i sig, för det kan balanseras med pris. Om det är $70 och saknar multiplayer, då kommer de knocka det.
Jag tror ändå det kan vara så att men fan, jag älskar Halo men det saknas multiplayer.
Nej, jag tror inte någon seriös recensent skulle dra bort betyg för det. För det,
ja, men det är däremot inte andra recensenter som är seriösa och de finns på Open Critic.
Men jag tror mera där typ, det är dålig framerate och dålig bildkvalitet för det är fucking Unreal Engine 5 som vi klämt in Halo i. Och ändringar de har gjort makes no fucking sense.
Men det är en remake, Adam. De kan inte släppa samma spel igen.
Nej, men du kan... Släpp Massive Collection, det är det enda vi behöver. Vi kommer inte få något nytt bra Halo. Vi lika gärna bara spela Massive Collection resten av livet.
Men det kan du göra, ja.
Med Halo.
Nej, jag kan inte spela det på PS5.
Nej, men du har ju en PC.
Ja, men... Ja, och jag kan spela Halo 3 240 FPS på PC:n. Men... Jag vill kunna spela det på... Ja.
Adam är väldigt konstig med Halo. Han blir...
Ja, okej då. Det här är Oliver. 343, jag släppte ett Halo. Fy fan vad bra! Oh my god!
343 är
inte helt olikt faktiskt.
Dåligt spel.
What the fuck, Halo 5? Oh, ja, men, det var så bra multiplayer. Ja, det var så bra multiplayer så alla fortsatte spela det. Nej.
Halo 5 har seriens bästa multiplayer.
Nej, fuck you.
Ja, det är så jävla bra. Alltså, det är typ den bästa arena shooting jag spelat.
Jag älskar när alla bara springer runt med sidekicken. Det är så jävla bra. Det är så välbalanserat spel. Ingen behöver plocka upp ett andra vapen. Alla bara sprang runt med sidekicken.
Halo 3 var så bra för att alla startade med BR. Det är exakt samma sak.
Men BR:en
och nej, var... vad nu? Logik!
Nej, alla sprang inte runt för BR:en. Alla teamkillare för att ta snipern.
Det, ja, alltså, ja, sen resten sprang runt med BR:en.
Argumentet för att det är så jävla välbalanserat för alla använder pistolen, det är exakt samma i så fall. Ja, men Halo Reach sög för att folk använder DMR:en och Halo 3 suger för att folk använder Battle Rifle och Halo 2 suger för att folk använder Battle Rifle och Halo 1 suger för att folk använder Magnumen. Varenda Halo har det vapnet som liksom folk
skjuter. Men det ska inte vara fucking pistolen. Det finns inte ett enda bra Halo.
Nej, inte ett enda bra Halo. Kolla, alltså 343 har aldrig gjort ett mästerverk. De har aldrig gjort ett Halo lika bra som Bungie har gjort. Men de har aldrig gjort ett dåligt spel. Alltså,
Infinite Halo var ett dåligt spel.
Infinite är inte dåligt.
Multiplayer var kul i Infinite.
Ja, men kampanjen har sina poänger spel. Också.
Det är faktiskt sant. Ja, okej, om man ska se det så ja, Halo Infinite är inte det bästa Halo, men det är liksom inte heller typ 4 av 10. Det är ju liksom...
Det är den starkaste femman i universum.
Men det borde inte ha varit open world på det sättet som de gjorde det.
Nej, det borde varit bra istället. Men i alla fall.
För det blev precis som jag tänkte, att det är inget spel man spelar om. Det är svårt att spela om Halo Infinite just på grund av det.
Ja, de hade inte en sån level select när det kom. Och det var försenat över ett år.
Ja. Men mismanagement.
I alla fall.
Alltså, Adam blev konstig med Halo och Uncharted 3.
Uncharted 3 är så jävla dåligt. Men nu ska vi inte hänga upp oss på det. Vad ser du fram emot? Vad hoppas du på, Jimmy?
Oj, vad hoppas jag på? Jag kan ju inte säga så att jag hade gärna sett ett nytt Mario Kart.
Nej, det...
det fick vi förra året.
Hur har du sagt det? Det är typ 12 år, eller vad det är?
Så här. Vi vet ju inte om Nintendo liksom... Det ryktas om att Nintendo ska ha en direkt i mitten av juni. De hade gärna fått släppa Double Dash på Nintendo Switch Online. Då är du ju glad. Om vi nu ska liksom hålla det Mario Kart-relaterat.
Jag hoppas de aldrig släpper Double Dash. Bara för att det
är jag spelade faktiskt på Steam Deck igår. Jag har på Steam Deck, jag spelade igår. Ass nice.
Jag hade gärna sett Double Dash på Nintendo. Jag tycker att deras GameCube känns. De behöver bli snabbare på att fylla ut den.
Spela Fire Emblem, ta typ 50 timmar att klara. Klarar det gott?
Fuck Fire Emblem och fuck Chibi Robo och de här grejerna. Alltså ge mig klassikerna. Jag vill ha Melee där, jag vill ha Double Dash där, jag vill ha alltså ut med Twilight Princess och Metroid Prime 2. Och,
Super Smash finns ju inte ens på Nintendo 64-appen.
Zelda-remaken, om de har det i mitten av juni så är jag antagligen Zelda-remaken om det riktigt stämmer.
Jag hade gärna fått se någonting från nästa Zelda. Alltså inte remaken av Ocarina of Time, utan liksom en hint om nästa kommande spel i serien. Det hade varit fett. Så jag bara...
Breath of the Wild 3.
Nej.
Hade du velat ha
Breath of the Wild 3?
De lägger till ett absolut fjärde inte. Lager ovanför alltihop.
Nej, absolut rymden. Inte. Nu ska det vara nytt. Det är samma sak. Jag har hört massa folk också säga att de vill ha Super Mario Galaxy 3. Och jag är lite så här, det är så tråkigt. Mario är som bäst när det händer oväntade grejer. Alltså.
Jag håller med. Men alltså, Tears of the Kingdom var kanonbra. Men nu vill jag se... Jag vet inte, men jag kräver inte att de ska slänga ut hela det liksom, alltså det här nu Zelda-konceptet, men jag vill inte ha samma karta en tredje gång liksom.
Jag vill ha tempel.
Men det kommer inte vara. Det kommer inte vara samma karta en gång till.
Jag ser fram emot att se Shigeru Miyamoto halta ut framför kameran och bara: "We hate Jimmy in Fantasy Critic. No double dash for him."
Men jag kan inte ens drafta för Double Dash i Fancy Critic hela.
Det är bara det är en massa kan straffa dig på.
Smug bastard. We have to end his reign.
Nej, men alltså det är Det är lite synd att Bond ska vara så bra då. Alltså det kunde ha varit en perfekt 8 av 10 liksom. Det hade ändå känt mig helt okej. Okay, men det kommer säkert ligga på...
aning om vad folk kommer tycka, alltså på det stora. Jag hade chockat mig om det får lägre än 85 typ.
Mm, alltså jag säger så här, 89 tror jag kommer landa på. På Copia gick ner också, det ligger på 89 nu istället för 90, vilket jävla skit.
Jag tror att du får 90, jag tror att du får 92. Jag tror att det här kommer 92. Vara... Om inte GTA hade kommit, hade jag blivit god. Jag känner det bara på förhand. Jag har inte spelat en sekund. Nej.
Tror jag inte. Det är omöjligt. Det är omöjligt, Douglas.
Jag har spelat Hitman och jag vet hur duktiga de är. De har ett bra IP. De verkar förvalta det.
Det finns en publikation som är problemet i årets Fantasy Critic och det är IGN. De är så jävla hårda på allting.
Förutom mixtape.
Det är helt otroligt. Det är så här.
Förutom mixtape.
Ja.
10 av 10.
Ja, nej, men det är verkligen så här, de har varit superhårda. Det är så här, alla andra som bara, men typ Pragmata så här bra. De bara, ah, okej. Okay. Man bara, hallå, vad gör ni? Och nu är Pragmata inte jag draftat heller. Men det är liksom så här, att IGN brukar inte vara de som ligger liksom det lägre liksom spektrat. De brukar ligga liksom, 8 av 10 är ganska standard. Liksom, för de har verkligen varit hårda i år.
Bespottade de blev för Saros.
Men de är bespottade oavsett. Jag vet, hade de 10 av 10 hade de varit köpta av Sony.
Och då, kommer du ihåg hur mycket säger. Hat du fick när du recenserade Zero Dawn? Och gav 8 av 10.
Ja. Ja. Ja, 8 av 10. Det var ju 0 av 10. Typ.
Ja.
ja, nej, det var inte för att det var för högt som folk var sura.
Jag förstår.
Nej, alltså jag skulle säga, alltså jag tycker att Saros är en stark 7a, ärligt talat.
Det är så värt att betala 900 spänn för en stark 7a.
Det är lite dyrt.
Men det är dyrt för oavsett vilket spel det är så är det lite dyrt.
GTA. Inte GTA.
Men det är ändå dyrt.
Ja, det är.
Det är liksom så här, visst,
900 spänn så jag kan vara beredd
jag kan vara beredd att spendera de pengarna på ett GTA, men det är fortfarande dyrt.
Vad tycker ni om att de fortfarande går ut och bekräftar något pris för det.
Tror han suger på den karamellen så länge han kan.
Det är väl klokt. Man vet ju inte hur ekonomin ser ut i höst med tanke på alla tullar och krig.
Alltså jag tror inte att det spelet kommer vara dyrare än många andra. Alltså jag tror inte att det kommer vara dyrare än andra spel.
Nej,
jag tror att det kommer vara ganska standard. Men liksom så här. Sen så är det, vi vet ju inte heller så här, hur många olika varianter av GTA kommer det finnas. Liksom, det vet vi inte. Kommer det vara någon deluxe edition? Kommer de släppa multiplayer? Alltså kommer det finnas ett paket där du bara köper singleplayer i spelet till exempel? Kommer det vara ett paket där du bara köper multiplayer-paketet till exempel? Det vet
gärna
vi inte
för
heller.
Mig.
Jag skulle bara köpa kampanjen.
Ja, jag hade köpt båda för jag vill fan testa det i multiplayer också.
Ja, fan.
Mm, det är bra, Oliver. Du och jag. Se till att Take-Two får sina pengar.
Spelar vi varsin skärm istället.
Ja. Men alltså så här, 900 spänn är ju såklart, särskilt med ekonomin som det ser ut, så 900 spänn är ju ingenting att förnysa åt oavsett vad det är, men liksom det, om man jämför med liksom typ all annan underhållning som du kan lägga pengar på så är det fan inte så jävla dyrt.
Problemet är ju att inflation och liknande rusar iväg snabbare än våra löner i väst.
Ja,
så
vi hinner inte.
Även om folk säger att spelen har inte gått upp så mycket i värde. Nej, men våra löner har inte gått upp så mycket heller.
Nej, men sen ska du ha allt i ett spel så köper du inte det för 900 spänn utan det är då det kostar typ 14-1500 spänn. Det är om du ska ha liksom alla pre-order bonuses och allt sånt och deluxe editions och grejer så ska du ha allt i ett spel så kostar det egentligen mer.
Så fort Ubisoft släpper ett spel så har de en fucking flowchart med liksom bokar du ut den här versionen med det här innehållet på den här butiken då får du det här innehållet.
Kräver jävla master i någonting bara för att förstå deras flowchart. Nej.
Nej, men jag tänkte på detta igår för vi var på Escape Room. Så en timme för 320 spänn. Och då tänkte jag, jag hade fått mer för om man kollar liksom typ men Bond nu då. Vad är det kostar 749 eller någonting i Det är mer än en timme. Men nu är det olika grejer liksom, alltså det är så. Ja, hur jämför man en timme av escape room och 20 timmar spel och sen 3 timmar skydiving?
Men det är svårt, för att även i spel så har det olika, liksom till exempel vad jag spelar Vampire Survivors typ 2 dygn. Det kostar en 100. Och i den kontexten då är ju GTA jättedyrt.
Alltså,
som jag kanske bara spelar ut kampanjen på typ 50 timmar.
Men timmar i förhållande till pris är också jävligt toxic tänkande egentligen.
Men alltså så här. Men...
Även fast till det, exempel,
det beror helt på vad man själv
är de bästa spelen som någonsin gjorts enligt mig. Och jag hade varit lite putt om det var 900 spänn.
Ja, ja.
Det är som 2 timmar. Ja, okej. Okay. Det finns gränser. Men det är inte allt.
Och så här. Ja, ja. Men med det sagt så är det slut för idag helt enkelt. Ni vet var ni hittar oss. Alla podcastappar som existerar. Kommentera gärna på Spotify och loading.se och våra sociala medier olika. Vi pratar så länge varje gång nu så jag hinner liksom inte gå igenom det vi liksom har skrivit. Simon som kallar mig en dryg jävel eller kaxig jävel, han har kommenterat typ varje avsnitt nu. Jag bara ignorar. Han är död för mig.
Du är en kaxig jävel.
Ja, han har inte fel.
Nej, men det, herregud.
Det är därför Shigeru Miyamoto kommer straffa dig.
Precis. Nej, jag tar inte illa upp. Jag vet att jag är en kaxig jävel. Det ser ju rätt så bra ut för mig hittills också faktiskt. Med tanke på spelen som släppts till min poängratio. Men så nu har jag bara ett enda spel med datum kvar. Det oroar mig. Något så oerhört. Och så har jag gjort det jag inte skulle göra. Jag bara, förra året, jag ska inte satsa på de här jävla indiespelen som liksom, det kan vara hur som helst med dem. Och vad har jag gjort? Draftat en jävla massa indiespel. Och Douglas, den lilla skiten, kommer in och förstör.
Hela att Jimmy sitter och är orolig över sådana här.
Jag var orolig förra året också.
Inte counterpicka Halo. Det är den jag ångrar. Annars är jag nöjd med årets säsong. Mm.
Ja, vi hade behövt ha lite fler aktiva i början av året. Oliver, Adam, som kunde ha varit med liksom och utmanat lite.
Ursäkta att vi tänker på att det faktiskt finns en höst också, okej?
Okay? Och nu kommer Douglas vinna på grund av det. Sitt där ni i höst, när alla bara banar väg för GTA. Bara, nej, det finns inga fler spel i höst.
Jag
det är bara
att många nya spel kommer utannonseras för släpp i år nu i sommar.
Det är det. 2027.
Alla spel
årets sommar blir sommaren för 2027. Ja.
Mellan november till februari släpps det inga andra spel.
Nej, bara GTA. That was my det är liksom det enda.
Men till deras förslag så också, Jimmy, så de sov ju typ 47 minuter sen var alla spel slut för att jag fick damp i början. Så att,
ja.
Det var inte lätt att hänga med.
Bara tog allt.
Jag är också sur på att jag fucking pickade jävla Super Meat Boy 3. Det bara av den anledningen till att ingen annan skulle få det. Det var liksom inte så att jag kände att jag tror på det här spelet. Jag bara, någon annan såg intresse i det här. Jag bara, det är mitt nu. Jävla skit. Jävla korkar
där man. Jag la $1 på det.
Mm, hoppas Castlevania får typ 95 eller någonting sånt. Så jävlar.
Det försökte jag också ta, men det fick du.
Ja, men jag satte ganska dyra pengar på det för att det tänker jag att det borde få bra betyg. Hoppas jag. Liksom, bra utvecklare bakom det. Men ja, med det sagt så hörs vi nästa vecka. Hej då!
Hej då!
Ha det gott!
Skibidi!